Hej och välkomna till det 47:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Breklarsen och du heter Mattias Axelsson. Hej Mattias!
Hej Gustav!
En vecka för sent.
Ja, är det mitt fel eller?
Det är mest ditt fel, men jag kan säga...
Jag ber om ursäkt till dig och jag ber om ursäkt till alla våra lyssnare. Det var ju så att vi skulle ju egentligen ha spelat in ett avsnitt om morden i förra veckan, men jag var ju så dum att jag lyckades lägga en vecka på Klädesholmen. Och det vet ju alla som har varit ute på Klädesholmen, där finns ju ingen internetuppkoppling, så det gick ju inte att spela in där ute.
Jag kan också säga att jag på, var det måndagen eller söndagen med det, så att du hörde av sig, hade du inte börjat se morden. Och vi skulle då släppa det på torsdagen liksom, så att... Sommar, sol, det är kort och det är tajt och det är kjol. För att citera skalden Markoolio.
Ja, eller för att travestera skalden Markoolio.
Ja, det var väl faktiskt det.
Men ska vi göra så här då, att vi spelar in det här avsnittet som vi spelar in just nu och pratar om morden, alltså uppföljaren till graven. Och sen så tar vi ett lite sommaruppehåll för allas välbefinnande.
Så gör vi tycker jag. Så kommer vi tillbaka, vad säger vi, någonstans mitten av augusti?
Ja, det är väl lämpligt. Och då kan ju våra två Patreons få vara med och bestämma vad vi ska prata om nästa gång. Och är det så att någon annan faktiskt vill vara med och påverka vad vi ska prata om efter sommaren, så gå gärna in och bli månadsgivare på patreon.com/franbäcktillbron.
Det tycker jag låter som en alldeles ypperlig idé. Idag då, morden, som du sa nyss, uppföljare till graven, kom ju 3 år senare, 2009 va?
Mm, korrekt.
I princip, alltså grundgänget är ju detsamma.
Ja, det finns ju en ganska markant skillnad har jag noterat. Alltså, vi har ju skådespelaren, som du säger, det är ju samma uppställning vad det gäller utredande poliser och rättstekniker och så vidare.
Första femman liksom.
Första femman, exakt så. Och jag ska inte fråga något här om sovjetiska förhållanden. Jag har redan gjort det vid något tillfälle.
Hur står de sig mot Kasatonov-gänget? Men det,
ja. Ja, intressant att ta en hockeymatch där mellan dem. Jag vet inte, Göran Ragnarstam, hur bra han är. Han vilken position skulle du sätta Göran Ragnarstam på i den första femma?
Jag tycker om vi sätter den här första femma, alltså det här lag, de här fem då i hockeykedja. Shit, ja, men de måste väl någonstans... Hallin och Bergqvist tänker jag som backar, Ragnarstam som en smart center, och sen Jens Hultén och Hallin som någon form av, Hallin får väl vara Niklas Andersson och Hultén Tommy Kalli.
Ragnarstam som någon typ av Krutov. Jag kommer inte ihåg exakt ihåg om vad Krutov, om han spelar center eller om han spelade på kanten. Men Ragnarstam känns ju som en Krutov typ så sätter honom på Krutovs position så är jag nöjd.
Jag minns inte heller vad Krutov spelar på position. Om inte han var center. Nej, han var vänsterforward tydligen.
Men det jag skulle komma till är att vi har samma första uppställning. Vi har även samma manusförfattare. Men den stora skillnaden är ju att det är en ny regissör.
Så är det.
I morden. Det är Anders Engström som jag inte... Alltså, det ringer ingen klocka direkt hos mig när namnet Anders Engström kommer upp. Som regissör. Ringer någon klocka hos dig?
Nej, jag försökte bara tänka om han var släkt med Stig Engström, men det verkar inte finnas någon relation.
Och då tänker vi inte Skandiamannen Stig Engström, utan Bosse Jarnebring Stig Engström, hoppas jag.
Men Anders Engström ska ju ha varit med och regisserat Anna Holt Polis, vilket ju kanske inte är ett hans fördel. men, ja.
Ja, och sen har han, om man tittar på Wikipedia-sidan, så har han ju regisserat en del annan svensk krim, några Wallander-filmer, några Irene Huss och sen även Jordskott. Jag vet inte om du minns tv-serien Jordskott. Det går väl inte riktigt att beskriva den som en krim.
Är du hetsad om Jordskott ibland tycker jag.
Jag tycker att det är en alldeles ypperlig... Jag har ju generellt sett väldigt, väldigt svårt för det här när det blir övernaturligt. Men Jordskott har ganska mycket av övernaturligt, men man kan ha överseende med det. Jag minns det åtminstone som en väldigt, väldigt bra tv-serie. Ja, och Göran Ragnarstam är ju med om inte annat.
Och Peter Andersson.
Ja, korrekt. Ja. Och Johannes Brost.
Och tydligen Matilda Ragnarstam, alltså Görans dotter, ser jag en mindre roll. Det tycker jag var roligt.
Ser man på.
Jag visste inte att han och Carina Boberg, alltså Rena Rama Rolf, vad hette hon i den? Frun till Rolf. Visste inte jag, de är ett par.
Ser man på. Men just regissören är en annan, men i övrigt, vi har samma manusförfattare Silla och Rolf Börjlind. Och vi har samma startuppställning någonstans vad det gäller skådespelare. Ska vi dra dem lite snabbt ändå? Alla kanske inte kommer ihåg från graven vilka det är som är de utredande poliserna och rättsteknikerna och liknande.
Mm. Nej, men det är ju Kjell Berka i, som huvudpersonen då, C.G. Jung. Mm. Har du något att säga om honom specifikt eller ska vi bara ta de fem då?
Han har rakat sig.
Ja, det har han.
Det tycker jag är en viktig sak att påpeka. Nej, men i övrigt så kan man väl säga om Kjell Berka att Kjell Berka gör det Kjell Berka gör bäst. Spelar en sur och lite gamsig polis. Det tycker jag det är som Kjell Berka är bäst på.
Jag tycker att det är lite mer Kjell Bergqvist i den här C.G. Jung än vad det var i graven C.G. Jung. Mm. Jag tycker att han kanske, för att låta elitistisk, men det känns inte som att han har gått lika hårt in och hittat C.G. Jung den här gången som att spela en generisk mordutredare typ. Kan jag tycka. Sen så är inte på något sätt att han är dålig på det. Han har ju det som handen i handsken liksom. Men jag tycker att det är lite mindre C.G. Jung än förra gången. Men
jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger.
Cecilia Nilsson som Nina Malander är tillbaka, nykter för det mesta.
Ja, hon tar väl en snaps under seriens gång. I övrigt så dricker hon bara vatten.
Jag tolkar det som att hon tar ett rejälare återfall där, med tanke på hur hon, vad hon gör och vad hon mår. Men jag vet inte hur du ser på det.
Ja, nej, ja, det, ja, hon, vi får ju se att hon dricker en snaps. Sen är hon ute och spyr, så att, visst, det skulle nog kunna tolka det som att hon dricker mer än vad vi får se på film.
Ja.
Så är det nog, definitivt.
Ja, Ragnarstam, Göran i förnamn, spelar ju Claes Grimme då igen. Det, nu sägs det uttryckligen att Claes Grimme är bög också. Det måste till och med du ha hört.
Nej, det har jag helt missat, den detaljen. Jag förstod inte det där med att se med Lennart. Jag är så där, jag förstår ju inte när det antyds att det finns homosexualitet. Förstår, Lennart, är det någon kompis han umgås med där i...
De säger ju att Lennart har gjort slut
med honom. Jag vet, jag skojar bara, Gustav. Även för mig blev det alldeles uppenbart att... Claes har kommit ut ur garderoben ordentligt. Och sen så är jag ju tillsammans med Lennart i början. Sen så gör ju Lennart slut. Eftersom åtminstone vad Claes antyder att han har hittat någon, vad han säger, någon yngre och snyggare hovmästare. Ja, eller något liknande.
Oerhört festligt.
Mm.
Vi har ju Annika Hallin som fan är på Pesco plus ett.
Mm. En bebis i magen har hon.
Och Jens Hultén som Theo Koders minus ett. Någon sådär.
Ja, det blir ju en lite sån nästan övertydlighet där på slutet. Ja. När Fanny Popesco föder sitt barn samtidigt som Koders dör inom liksom loppet av bara minuter. Jag tänker, Gustav, att de som nu har satt på, inte inspelningen utan tryckt på play i sin poddspelare, att de faktiskt vet att de kommer att få avslöjat för sig vad som händer i morden. Så att vi kan redan avslöja nu att Theo Koders, han har cancer och han kommer dö i en av de sista scenerna i morden. Eller, men tycker du det var för mycket att spoila det?
Nej, men jag tänkte bara påpeka. Du brukar alltid säga att vi brukar alltid att vi förutsätter att alla som lyssnar har också sett det vi pratar om. Jag vet nu att så icke är fallet. Vi har minst
så, alltså?
En lyssnare, en god vän till mig som hängde upp på midsommar, som sa att hon jobbar som någon form av trädgårdsmästare och har gott om tid att ha podd i örat. Och hon lyssnar på det som jag gör. Och hon ser inte något av det här, vad jag har förstått det som. Men hon lyssnar på. Och, ja, så att shoutout till dig som står ut, min kära vän.
Ja, men det är ju roligt ändå. Jag gillar ju det här med folk som faktiskt lyssnar på den här podden utan att kolla på det vi pratar om. De måste ju ha något särskilt fel i huvudet ändå, måste jag...
Det vill inte jag outa min egen kompis här och påstå att hon skulle vara sjuk i huvudet.
Nej, men alltså, förutom hon då, alla andra som lyssnar på den här podden utan att kolla på avsnitten måste ju ha något allvarligt fel. Vi kan ju säga det förresten att den här tv-serien Morden, den finns inte på SVT Play. Nej. Den finns att köpa på SF Anytime för 99 kronor för hela säsongen. Och sen, men det här är ingenting vi uppmanar till, men det kan vara så att den finns även på lite mer ljusskygga platser på internetet.
Det kan vara så, eventuellt
kan vara så. Vi vet ingenting om det. Men det kan vara så. Titta där om ni vill. Ja. Vi uppmanar ingenting att göra det, men det finns möjlighet att det kan finnas där.
Exakt. Där hade vi då våran femma. Sen har vi ju 6-7 viktiga...
Mycket godbitar att plocka av, så kan vi säga, vad det gäller skådespelaruppställningen.
Jag kände mig oerhört sexistisk här, för att vi har ju hon som är restaurang. Alltså, dels har jag sett den här serien nu 3 dagar i rad.
Mm.
med när min son har sovit, jag har lite låg volym och ingen textning tyvärr. Så att jag har inte alltid uppfattat allas namn. Det är någon liksom, hon som jobbar på restaurangen. Jag vet inte vad hon heter, så jag vet inte vilken skådespelare
till exempel. Men Gustav, fanns det ingen textning på SF Anytime, eller varför hade du ingen textning?
Nej, det gjorde det inte. Nej, när jag kastade så gick det inte det.
Ja, jobbigt så här. Den knappen var trasig när du skulle sätta på textningen.
Det är roligt att jag såg ändå ett avsnitt på SF Anytime och tänkte inte på textningen då heller. Så att, ja. My bad.
Så kan det vara, så kan det vara.
Men vi tar dem som jag tycker är viktigast. Och det är ju Maria, som spelas av Amanda Ooms. Maria Andersson heter hon, va?
Det heter hon nog efternamn,
ja. Ja, som är ju då men blind, är väl det korrekta uttrycket där. Synskadad eller blind. Hon går med blindkäpp och ser inte så mycket.
Hon ser väl ingenting alls?
Nej, jag vet inte. De pratar ju det om att vissa kan se ljus, men hon ser väl ingenting? Vad vi
Nej, jag tror inte att hon ser någonting. Det blir ju det är ju ganska viktiga poänger som görs av att hon är just blind.
Ja. Ellen Jelinek spelar Sally Lundström. Också en viktig karaktär. Vi har ju Stefan von Sauk.
Jag tycker inte vi ska hoppa över personer utan att nämna i vilka tv-serier som vi har sett dem i tidigare.
Nej.
Bland annat Ellen Jelinek. Vad har vi sett henne någonstans tidigare, Gustav?
Gud. Vad har vi sett henne någonstans? Jag vet inte.
Vi har sett henne i Den döende detektiven och i En pilgrims död.
Ja!
Där hon spelar Mattej.
Jävlar min gata, ja. Det gör hon. Den kopplingen drog inte jag alls. Jag känner mig ju direkt...
Du måste ju känna dig direkt dålig till mots. Illa till mots.
Även Amanda Ooms är faktiskt med i Den döende detektiven.
Men det kommer jag faktiskt inte ihåg vilken roll hon spelar där. Det är mycket, jag såg också det när jag kollade att hon är med där. Men jag kan inte minnas, står det vad hon spelar för roll där?
Ja, hon spelar en Ulrika Stenholm. Säger mig ingenting. Det var för länge sedan jag såg de här, måste jag säga. Så att,
Ellen Jelinek måste du ändå komma ihåg att hon spelar Mattej. Hon är ju även gravid, liksom Fanny Popesco är gravid den här. Så det minns du.
Det gör jag absolut.
Och Stefan Sucken Sauk, var har vi sett honom tidigare? Kommer
du ihåg det? Är det alldeles för mycket som är svaret på den frågan, eller? Vi har ju Vendetta, vi har I lagens namn. Det måste vi nämna, I lagens namn. Rolf Skoglund gick ju bort häromdagen.
Ja, Viva i frid Rolf Skoglund.
Ja, kanske inte mest känd för den rollen, om vi ska uttrycka oss
nytt. Nej, det är nog andra typ som vi hade väl alla, i alla fall typ med Vädret. Kanske snarare än i lagens. Ja. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg. Är det, han spelar den här knarkaren med typ bandana.
Jag la ut på Twitter häromdagen ett videoklipp.
Men jag följer inte på dig på Twitter.
Jag har följt mig.
Jag av olika skäl så jag avföljt. Det har blivit alldeles för mycket grillbilder på sistone så jag orkar inte med det längre.
Absolut.
Du ska ge fan i att röka brass har vi ju sagt. Oj. Har ni börjat på Socialstyrelsen? Tror ni var snuta?
Nej, men Rolf Skoglund gick bort häromdagen. Jag har börjat lyssna på Sveriges Radio gjorde en... Fan vad vi hoppar!
Sveriges Radio. Det får man göra.
Ja, Sveriges Radio gjorde en radioteater av Sagan om ringen 1995. Och Rolf Skoglund spelar Gollum.
Det har du faktiskt rätt i, det kommer jag ihåg. För jag har faktiskt lyssnat på den radioteatern. Det var en kompis med mig, Daniel Svensson, som rekommenderade, som hade den på CD-skiva.
Ja, det finns på YouTube.
Ja, men det här är långt innan YouTube, det här är sent 90-tal eller någonting sånt där. Ja. Men då hjälpte jag honom att konvertera dem till MP3-filer, minns jag.
Så är
då
ju en sån teknisk vidunder.
En sån superhacker skulle jag kunna kalla mig själv.
Ja. Nej, i alla fall, det tyckte jag var tråkigt att se. Men jag har bara lyssnat på 10 minuter av den här nu, men jag gillar honom som Gollum, han gör det bra.
Är det den där Peter Harrison spelar Sam också?
Ja, jag har hört det. Och hans far spelar väl, om det är farsgubben Sam eller alltså sådär. Ja, det finns
John Harrison. Exakt. Som också spelar, jag kommer inte ihåg vilken roll det är han spelar i Robin Hood. Alltså den tecknade.
Nej, inte
jag gör rösten till. Jag tror att det är Sheriffen av Nottingham. Kan det vara?
Kan det mycket väl vara.
Nåväl, Stefan Sucken Sauk var det vi var på.
Ja, I lagens namn, Vendetta.
Precis.
Något mer? Jag minns inte. Ja.
Ja, det är ju den här andra Hamilton förhöret heter det. Nej, förhöret är med förhöret är med Stellan Skarsgård, va? Eller
tribunal heter den med Sauk.
Just det, så är det. Två jättedåliga Hamilton filmer.
Ja, det var Sauks legacy där.
Ja, och här får vi se honom i en lustig mössa under mesta delen av tiden.
Och så uppenbart genom hela serien att det är han vi ska tro har gjort det, och att det är uppenbart att det inte är han. I min åsikt.
Lite så. Mm. Fick du ett bättre intryck av Stefan Sauk som skådespelare genom den här tv-serien Morden?
Det vore en överdrift att påstå det. Jag tycker inte att han på något sätt är dålig.
Men han är väldigt mycket Stefan Sauk.
Ja, alltså så här, det är ju inte han är ju den han är någonstans.
Mm. Det är liksom, ja, men det känns ju som att han har ett läge på något sätt, och det är det läget han använder sig av, och jag håller med dig där. Han är inte genuint genomkass i Morden, men det är ju verkligen inte heller han som lyfter Morden på något sätt.
Nej, men man kan vara Jeff Goldblum och också bara ha ett läge, men det enda läget är alltid perfektion. Och så kan man vara Stefan Sauk och alltid bara ha ett läge, och det är
två plus.
Ja. Johan Hedenberg, också känd som Edvard Engmark, spelar ju Mork, kan vara värt att nämna. Inte för att han gör jättemycket.
Bra namn, Mork, tycker jag.
Det tog mig typ 3 avsnitt att fatta att han pratar finlandssvenska. Det är det.
Ja, alltså den dialekten / brytningen, vad vi nu ska kalla det i det här sammanhanget. Jäkla vad den skorrar falskt när
den
han pratar.
Den gav inte så mycket.
Jag tycker till och med snarare att det är tvärtom, att den bidrar till att jag tappar lite förtroende för Mork som karaktär. Johan Hedberg, du kan inte prata på det sättet och göra det med någon form av trovärdighet.
Nej, jag är med dig.
Så känner jag, och jag står för det.
De två sista jag vill nämna är Björn Kjellman som Max, heter han väl?
Han heter Max, ja. Men har vi sett Björn Kjellman i någonting som vi har gjort tidigare?
Nej, det tror jag väl inte, va?
Är inte det lite märkligt med tanke på hur mycket svenska tv-serier och svenska filmer som vi har tittat på? Och Björn Kjellman har inte förekommit en enda gång. Ja, men med tanke på hur mycket han har gjort.
Han är väl, alltså visst hade varit med och säga i Hundarna i Riga, som väl får anses som någon form av krim. Men annars, han är ju mer liksom, Singo och Livet är slager, Vägen ut. Alltså, det är ju mer komedi, romantisk komedi eller drama sen då med Torkan.
Ja, du tänker att han är inte den typiska svenska, han är inte Kjelle Berke, Rolf Lassgård eller Stefan Sauk.
Nej, jag tänker ändå det. Alltså, han är en annan
men
typ.
Du har ju givetvis har du rätt, det är därför vi inte har sett den. Men jag tycker ändå att just för att Björn Kjellman känns som en person som är med lite varstans.
Ja.
Så på något sätt så borde han kunna liksom slinka in i en biroll eller någonting liknande åtminstone.
Nu har inte jag sett Hundarna i Riga från 95 då. Det är med
Men jag tror Lassgård. Att han spelar... Ja, jag tror att han spelar någon typ av kollega eller något liknande, för att han är även med i ytterligare någon... han är med i sista avsnittet av Mördare utan ansikte.
Okay.
Den tv-serien. Men jag kan ha fel, det var väldigt, väldigt länge sedan jag såg de Wallander-filmerna.
En annan typ av skådis. Han var med i en tv-serie som heter Fallet. Det låter ju... Det här var en kriminalkomediserie.
Oh, det låter inte som en genre som man vill... grotta ner sig jättemycket.
Jag kände Thomas von Brömsen lockade mig. Sen så kom ju Dag Malmberg och kanske gjorde att jag inte blev lika lockad längre.
Men vad tänker du om den här taglinen? British and Swedish police join forces to solve a case. Blir du inte lite sugen på det ändå?
Oerhört sugen.
Jajamensan.
Ja. Nej, men den sista har vi ju sett förhållandevis jättemycket av den senaste tiden, för det är ju Marie Rickardsson som spelar Evy. Och henne har vi ju sett i Johan Falk och tillhörande extra titlar. Jag har för övrigt sett två ytterligare Johan Falk-filmer den senaste tiden. Jag har sett film 2 och 3, så att nu har jag sett första 4 då, eftersom vi såg...
Okay. Första. Är det någonting som du vill tillägga i det vi har sagt om Johan Falk-filmerna utifrån det du har sett nu?
Nej, jag är bekräftad. Jag tycker, alltså så här, efter att du har sett då, vad kan jag ha sett sammanlagt Johan Falk-filmer, 12-13 och sådär. Positivt överraskad över den genuint höga nivån det håller rätt igenom. Får jag säga. Jag är... enormt imponerad över deras...
Du är fortsatt positiv till Johan Falk-franchisen, som heter på svenska.
Vi hade ju Marie Rickardsson i en oerhört viktig roll också i Polis, Potatismos. Kommer du ihåg henne där?
Icke att förglömma.
Helena Hansson. Men,
Jag har ett namn till som vi bör nämna eftersom han har varit med ett antal gånger i tv-serier som vi har tittat på. Henrik Norlén.
Nej, fel namn ju. Fel namn.
Heter det inte så?
Jo, men det är ju Peter Engman. Du måste lämna först från kommissionen.
Ja, absolut. Absolut, Gustav. Absolut. Peter Engman från kommissionen. Givetvis. Hur kunde jag glömma och inte ta det som första namn?
Oförlåtligt.
Ja, oförlåtligt. Men låt mig då som andra namn här då att ta Henrik Norlén som ju inte gör många minuter i morden. Han är ju bara med i de flashback-scener som vi får se i svartvitt. Han spelar David Lundström och Henrik Norlén har vi framförallt sett i En pilgrims död men också i Johan Falk. Är det något mer vi har sett Henrik Norlén i? Det är det inte va?
Var det inte någon mer som vi hade glömt av? Nej, jag vågar inte svära på det just nu så jag svarar nej på det. Ja, nej, det är de två.
Ja, och sen har vi ju Sten Elfström som Josef också. Ett ansikte och ett namn som man ju känner igen, men som jag inte tror att vi haft med tidigare. Har
nej, det är inte vad jag kan erinra mig heller.
Lasse Majas detektivbyrå. Ska vi göra någonting på det sen?
Jag tycker Snoken annars.
Ja, Snoken är ju riktigt bra.
Jag har inte faktiskt sett den.
Har du inte sett Snoken?
Profitörer, där står han ju på.
Ja, jo, där är han mycket riktigt med. Kommer dock inte ihåg. Han spelar någon som heter Lars Nilsson, men minns inte om det var en polis eller vad det var han spelade. Det är ju jättelänge sedan vi gjorde Profitörerna. Så det må väl vara oss förlåtet att vi har glömt bort vad han spelade för roll där.
Nej, jag har ingen aning. Inte en jävla aning.
Men man gillar ju honom ändå.
Ja, men jag tycker han är trevlig i den här karaktären. Eller trevlig, inte alls. Men,
trevlig är väl helt fel ord i sammanhanget.
Nej, men han är bra. Är vi nöjda där med skådespelare? Det är ju många fler, men i mycket
men
små
jag
roller.
Jag tänker att vi ändå har tagit de viktigaste skådespelarna och de viktigaste rollerna.
Ja.
Ska du ta hisspitcha eller ta premisserna för vad morden faktiskt handlar om den här gången?
Ska jag verkligen det?
Nej, det vet jag inte. Du kan testa och se vad vi landar så sätter jag ett betyg på dig.
Ja, men jag kan sno.
Nej, för helvete. Du får inte sno någonting. Ta det nu. Ta från höften.
Okej. Okay. Ja, men man hittar ju ett lik, en kropp, i ett schakt ute på en skärgårdsö i Stockholm. Och på den här ön har det 25 år tidigare skett ett gäng mord, en hel familj har mördats. Och det här liket är kopplat till det mordet. Så kan man säga, för om man inte vill avslöja någonting av handlingen. Sen kan man ju pitcha mer med att det personen man trodde var mördaren är det här liket. Om man vill spacea till det ännu mer.
Ja, den får inte mer än 2+.
Nej, det tycker jag inte den ska ha heller. Jag är inte någon, det där hisspitch är inte min grej. Nej. Har jag nog insett. Det är bara att bara acceptera.
Men när vi kallar den här, det är inte vi som kallar den, när den heter morden så syftar det ju på att det rullas upp. Det är ju ett gammalt mordfall, de Lundströmska morden som ju CG, Claes och Nina har varit med och utrett tidigare på den här Skärsö som ju är en påhittad, en fiktiv ö. Jag hade ju hoppats att det skulle finnas en Skärsö på riktigt som man hade kunnat gå in och titta på hur den ser ut på kartor och liknande, men det finns tyvärr inte någon riktig Skärsö. Så när man hittar den här kroppen i blindgången så vänds ju allting upp och ner för den gamla utredningen för de Lundströmska morden, där man har trott har varit lösningen på det fallet. Visar sig ju vara helt fel just av den anledningen som du nämnde, att det är Mikael Lundström, den misstänkte mördaren, som ligger där nere i blindgången.
Ja, och det som kan vara bra som man tar med sig från början då är ju att det var Seges första fall som han höll i, och anledningen till att man liksom tror att det var den här Mikael Lundström som begick morden var att dels var han ju släkt, alltså det var ju son och bror till de övriga. Men han satt också på ett plan, eller någon flög i hans namn från Arlanda bara liksom samma dag som morden begicks. Och sen fick man aldrig tag på honom.
Ja, och dessutom så har ju då Mårten, Stefan Sauks karaktär, vittnat om att han såg Mikael Lundström lämna byggnaden. Ja. Vilket ju då visar sig vara en felaktig vittnesutsaga. Sen finns det ju en del andra detaljer där med just utredningen. För det är väl i samband med den här utredningen eller strax innan som CG och hans hans fru blev tillsammans. Han hade ju en relation med den blinda kvinnan Maria ute på ön i samband med även första gången som de var där ute. Men Marit och Seger blir väl tillsammans antingen precis före eller under den här utredningen.
Ja, jag minns fel. Tolkar det, eller så här, jag vet inte, kanske jag som tolkar fel nu när jag tänker efter, men att han var otrogen även den gången mot Marit. Men det vet jag faktiskt inte.
Jo,
det
jo men jag tror att det är så att de har blivit tillsammans precis före, att de är precis nyihopna, eller vad man, ja, kallar, vad man säger. Och att när han har någon typ av relation med Maria, även i första vändan, så blir det någon typ av otrygg. Och dessutom så är det väl så att Claes och Nina på något sätt blir tillsammans. Att det var här ute de träffades på något sätt. Nämns det inte det också i serien?
Det måste jag ha gått med förbi i så fall. Jag tänkte att det var här också det började ta ut mellan dem. Men nej, så kan det ju varit.
Jag tror att det nämns någonting om att de, eller att de åtminstone har en relation. För det har vi ju fått veta tidigare,
ja,
att Claes och Nina har en relation och att de har det då 1983 när första mordutredningen är. Sen en sak som jag studsade till lite på, det är ju det när Seger säger att han har barn som är vuxna nu.
Ja.
Har vi fått det nämnt för oss någonting tidigare i graven till exempel, att han skulle ha barn? För då skulle ju de i graven kunna vara i, men säg, tonåren och bo hemma? Eller har jag missförstått här någonting?
Om vi ska förutsätta, för de här morden, Lundströmska morden, ägde rum 83.
1983.
Ja, precis. Ja, inte 1800 eller tidigare.
Nej, precis.
Och det är ju en grej, för här fanns ju preskriptionstiden för mord fortfarande. Och det var 25 år, vilket innebär att vi hamnade då på 2008 som då serien spelades in. Antar jag, eller i alla fall året innan serien kom.
Mm.
Och graven, om vi då säger att vi kan ponera att graven har samma tänk, att den kom 2004, då ska den utspela sig 2003-2004.
Mm.
Då bör han rimligen under graven ha haft, alltså, om det var 25 år sedan, han och Marit hade ju inga barn innan, det är vad vi vet. Då kan ju barnen, när morden utspelar sig, max vara 25 år gamla.
Ja.
Och rimligen, så, och då var de 20 då under graven.
Ja, de skulle ju kunna ha flytt. Om vi säger att de får barn alltså direkt där i 1983, så är de i 20-årsåldern när graven utspelar sig.
Ja, men sägs det att det är plural? Kan, barn?
Det minns jag inte, men är det inte har du något minne av att det har nämnts tidigare i serien
överhuvudtaget
att de skulle ha barn?
Nej, inget alls. Men jag bryr mig inte heller om hans familjeförhållanden jättemycket. Jag tycker det är
bara en... tråkig du är, Gustav. Vad tråkig du är.
Ja, nej, men jag tycker ingenting i liksom scenen med Marit och med Seger och Claes i graven tyder på att det finns några barn. Inte som bor hemma i alla fall.
Det är min tolkning av det hela.
Då kan jag tycka att om den första kom 83, alltså så här, ja visst, de kan ha fått två barn på 2 år om de nu har två, och då är de ju 19 och 20 och kan mycket väl ha flyttat ut. Mm. Men det troliga är väl kanske att de fick barn först 84 och kanske 86-87, och då borde ett barn vara liksom 16-17 och kanske rimligen borde bo hemma. Men fuck det är kanske inte det viktigaste i världen.
Nej, men jag gillar att hänga upp mig på detaljer, som du vet, så att låt mig få göra det en stund.
Du, det har så mycket detaljer vi ska hänga upp oss på.
Ja, men... Och vi har nu kommit en halvtimme in i avsnittet och vi har fortfarande inte börjat prata om egentligen vad som händer i serien.
Nej, men det kan gå fort. Nej, men en sak som stör mig är nästan det första vi ser. Att det är att vi får träffa Claes som verkar vara på något hem. Eller sådär. Och han sitter i rullstol. Och det här, jag minns inte vilken uppföljare det var som vi såg något liknande. Att bara, men om, för han hoppar ju ur rullstolen och är resten av serien är han frisk som en nötkärna. Så ta bort den rullstol. Alltså sådär, skit i det. Om inte liksom skottskadan från slutet av graven har någon påverkan, så behöver han inte titta i rullstol i början på det här, för det ger oss ingenting.
Jo, det ger oss den insikten att han inte är helt ärlig i sin relation med Lennart. Att han faktiskt har ljugit för Lennart. För det är väl det som det här ska någonstans visa. Att han försöker, att han sitter i rullstol för att få sympati hos Lennart. För att Lennart ska ta hand om honom. Och sen så när han ska iväg på den här utredningen så... Hopp upp, nu det är ingen rullstol längre.
Nej.
Så störigt. Jag tyckte att den scenen var ganska rolig.
Ja, jag hade oerhörda problem med hela första avsnittet. Och det var en av sakerna som störde mig något enormt.
Var inte så gramsig och grälsjuk nu, Gustav.
Jo, det är sommar. Vi ska inte vara så jävla positiva.
Nej, just det. Du har helt rätt. Jag glömde det, förlåt. Jag tar tillbaka det.
Ja. Du hade inte så mycket anteckningar i första avsnittet, så ta dina först liksom.
Nej, alltså jag har ju bara skrivit ner det här, vad som, alltså de här huvudpunkterna som händer, just att man hittar en kropp, man kopplar det till den lumsenska morden. Det är Fanny som leder utredningen initialt, alltså Fanny Popescu. Men sen så blir det Segi som på ett ganska fult sätt tar över utredningen. Han säger ju till polisledningen att jag är den som är rätt person för jag kan fallet och jag har jobbat med det tidigare. Och sen så säger han till Fanny att ja, men det var polisledningen som tvingade mig att göra det här. Om du vill ta det så går jag ut typ på ställer till med en scen, vilket han ja. Typ aldrig hade gjort. Och sen så får vi lite bakgrundsinformation om de olika karaktärerna. Bland annat att Kåders är döende. Vi får väl inte reda på riktigt än att det är cancer.
Nej.
Men att det är någon typ av terminal disease förstår vi redan från början. Nina har blivit nykterist. Och framförallt så får vi ju information om att det är väldigt många på Skärsö som inte är speciellt intresserade av att utredningen ska tas upp på nytt. De är inte jättesugna på att ha massa poliser lallandes runt på Skärsö. Det är ungefär det som jag har antecknat från det första avsnittet.
Ja, och det är ju någonstans hela... Ja, det är någonstans första avsnittet. Alltså det finns ju detaljer som blir viktiga. Avsnittet slutar med att det skickas någon ljussignal mellan en båt som ligger ute till havs och sen någon på ön, vilket ju får förklara en del av klimaxet.
Men jag tänker vi kan ju redan här ta upp en av de sakerna som jag stör mig på i morden. Det är ju det här att man ska ju någonstans förstå att Skärsö är en ö med ganska, inte jättemånga invånare, men det bor en del folk. Det finns en skola, det finns en kyrka, det finns en butik, det finns ett värdshus, det finns ett café. Men totalt sett, hur många personer är det vi ser som bor på Skärsö? Det är typ 6 pers som vi ser som bor på Skärsö. Hade de inte kunnat, men lite betalat några statister för att göra några biroller, sådär att promenera lite grann i bakgrunden. Nu är det de här 6 personerna som har någon typ av... bärande, eller som har en bäring för historien. I övrigt ser vi inga andra människor. Barnen som går i skolan till exempel, var är de?
Jag tycker det stör att det mig finns en skola där?
De kör bröd till skolan bland annat. I något tillfälle. Och det nämns att det finns en skola vid något annat tillfälle. Och även det här liksom, även det här att de sätter upp löpsedlar nere i den här butiken indikerar ju att det är inte bara de här 6 personerna, så det måste vara några fler som bor ute på Skärsö.
Ja, för jag har lite problem med storleken på ön emellanåt. Jag tycker den varierar i hur stor den faktiskt är. Vissa stunder känns det som att det här är ju en rätt... Alltså, med tanke på att de måste köra runt på fyrhjulingen emellanåt.
Mm.
Och i nästa stund så är det som att de teleporterar sig fram och tillbaka över en och har skit... Ja, det går jättefort. Men jag tänkte inte mycket på det, men när du säger det så är det ju oerhört irriterande att man inte ser...
Nej, men om man tänker på... Skolan får vi aldrig se, utan nämns, men de har ett värdshus. Du har inte värdshus på en ö om det bor 6 personer på ön. Det måste ju ändå ha ett något större kundunderlag, tänker jag.
Ja, i så fall har du ett sommaröppet, alltså som liksom Smögen och Honnebo på Vastrand och alla svenska väst, alltså som öppnar upp någon gång helgerna i april och liksom kör sommaröppet helt och sen helgerna i september också.
Mm.
Inte något som kör varje dag året runt för de 6 personerna. Nej, det har du rätt i.
Så, nu fick jag det från mitt bröst, vilket känns skönt att det var en av mina första punkter som jag hade som kritik mot morden, just det här att Skärsö känns som att det borde bo lite mer folk. Man hade kunnat ta 10-tal statister, betala dem lite pengar för att de skulle gå runt i bakgrunden.
Ja, de kan nog gå till cirklar där liksom.
Men det hade lyft serien något ändå.
Ja, jag tycker att det är väldigt om den på näsan, visst det skrivs oss på näsan lite dialog i början här. Att liksom, det är som att där graven tog 4 avsnitt innan det hände någonting så vill morden kicka igång alltihopa på en gång och de är ute på plats och det... Ja, jag tycker att... Nu minns jag inte exakt vilka vad de sa när jag skrev det här, men jag tyckte det var väldigt sådär... Ja, men väldigt on point liksom, att bara jo, vi förstår. Och det här med att schaktet ska ha varit vattenfyllt i 25 år, men det blir ju precis när Lundströmska morden var. Ni har sagt 83 och att det här är 2008. Jo, vi kan räkna.
Vi förstår det, men ni måste inte berätta det för oss 4 gånger.
Ja, för en grej med mordliket, det ligger ju nere i ett djupt schakt. En grotta, eller vad man ska kalla det.
En blindgång, jag vill gärna använda det ordet flera gånger. Det är en blindgång, jag vet inte riktigt vad en blindgång är, men man säger ofta att det är en blindgång. Jag vet inte om du har någon erfarenhet från det militära och kan berätta vad en blindgång är.
Jag har ingen nej.
Nej,
stolgång, det ska till och med vara inspelat i något som kallas en stolgång. Som jag inte vet vad det är.
En blindgång, det är en gång som slutar blint. Aha. I till exempel ett räv eller grävningsgryt. En blindgång, det är alltså en gång som inte har någon utgång. Men den här gången har ju en utgång. Ja, fast en grotta har väl någon typ av utgång ändå.
Ja, det har väl rimligtvis en blindgång med. Du måste ju komma in i den.
Alltså, så. Nej, men du kommer ju från ett hål uppifrån. Och så kommer du ner där, och sen så har du ingen. Men den här har ju en utgång, så då blir det ju ingen blindgång i så fall.
Nej, men det var en blindgång kanske.
Jag vet inte. Jag är vare sig en
gångare eller blind.
Jag är varken gångare eller blind. Nej, gång, men, det är en jävla sport ändå.
Det är inte en sport, det är en hobby.
Det borde vi prata mer om i något tillfälle.
Gångpodden.
Men låt oss, finns det?
Det finns väl en svensk gångarfamilj. Det var väl han, den jobbiga jäveln som tog någon OS-medalj här för ett tag sedan. Skulle inte förvåna mig om han har en podd om gång. Det är väl hans familj som är aktiva gångar i Sverige.
Finns ingen gångpodd, tyvärr. Nej, ingen som heter gångpodden i alla fall.
Nej, tragiskt.
Besviken.
Ja, nej, men det här liket man hittar efter, för det här schaktet har ju då varit vattenfyllt i 25 år, och det är ju ett gammalt militärschakt, en blindgång, och det visar sig att det finns ju mer militära, ja, gamla militära lokaler där borta då, som är hemlighetsstämplade och det ena med det tredje. Men det är därför som liket inte har hittats. Jag kan tycka, det sägs ju liksom att den som kastade i liket måste ju veta att det skulle vara vattenfyllt senare. Och sen när vi får reda på klimaxet hur det faktiskt går, så får man inse att nej. Alltså så här, det finns ju, hon kan ju inte haft någon aning om det, eller?
Fast var inte Max värnpliktig där ute?
Var han kvar som
nej, det kanske han inte nödvändigtvis var, men han var ju ändå, gjorde ju ändå värnplikten där ute, så han skulle ju kunna ha kontakter. Och han hade ju möjlighet att stjäla vapen från därifrån. Ja, jag tänker att han skulle kunna ändå ha lite information om att det skulle vattenfyllas. Så den kritiken köper jag inte riktigt.
De gör en så stor grej av att det är hon som är drivande och att han är en mes.
Visst.
Ja. Skitsamma. Men i alla fall, och det sätts upp i det här avsnittet en massa creepyheter, liksom att vi får väl se Johan Hederbergs karaktär lite snabbt, för den är ju märklig, och Stefan Sauk är märklig, och ja,
det är, och Josef är märklig.
Josef är supermärklig.
Prästen är märklig. Liksom. Ja, alla är ju märkliga, och det är ju det som lite grann är grejen med hela morden. Det är ju det där, alltså med tv-seriemorden nu då, att alla karaktärer som bor ute på ön är skumma. Alla är ju sådär att de har någon hemlighet som de döljer på något sätt. Det är väl egentligen bara den blinda Maria som känns som att hon inte är jätteskum. Ja. Möjligtvis Sally Lundström också.
Hon är ju, med tanke på vad hon gör på slutet, så känns ju hon också rätt skum, kan jag tycka.
Jo, men jag tänker att det byggs inte upp att hon skulle vara en konstig typ, utan det får vi ju någonstans som ett avslöjande när det visar sig att hon är delaktig i själva kidnappningen.
Jo.
Men hon är ju, ska vi säga, den dotter till de Lundströmska, eller den dotter som överlevde.
Hon var hemma hos farmor och mormor när morden ägde rum.
Mormor var hemma hos oss, och därför så har hon, när mormorden har dött, så har hon ju tagit över huset där de Lundströmska morden skedde. Vilket vi sen får reda på i det andra avsnittet.
Ja. Där kunde vi gjort en bra segue, men jag tog inte den överhuvudtaget, kände jag.
Nej. Jag bygger upp här, men du plockar
jag
dem
inte.
Jag lägger upp för smash, men du bara låter bollarna flyga förbi.
Ja, men jag tar en clear och spelar safe, liksom.
Kör.
Andra avsnittet, jag tycker inte det händer jättemycket kul här heller.
Jag har några bra anteckningar, vill att jag ska läsa upp mina bästa anteckningar. Seger Nina och Claes äter fisk.
Bra.
Nina hittar böcker i kyrkan, Kåders kollar en bil, Mårten lånar ut en fyrhjuling, Seger hälsar på Maria.
Starkt.
Någon skjuter. Starka anteckningar då.
Ja, och någon springer med vapen. Jag vet inte om det var även i detta avsnittet. Fast det blir ingenting mer med det sen direkt sådär. Men man får se någon springa
i skogen. Det är någon som springer med vapen i början. Jag har skrivit någon skjuter, har jag antecknat också. Så att, och det är ju när CG och Claes är nere i den här blindgången och letar runt, så blir det skottlossning där uppe.
Ja. Ja. Lite mer i detalj då. Vart tar vi vägen? Alltså Claes och Seger tar väl sig ner i grottan här va?
Mm.
Och försöker få reda på saker. Och de hittar väl den här vidare portarna här förr eller senare som leder bort, även om de inte kommer igenom. Och Seger besöker Maria här första gången tror jag. Och det märks ganska omgående att här har det varit någonting och det finns någon form av kemi.
Det finns en attraktion dem emellan, alldeles uppenbarligen.
Det blir väldigt
tydligt. Och vi ska ju säga det att Maria var ju den som hittade liken i samband med morden. För hon var ju, eller är väl fortfarande granne med huset där familjen Lundström blev mördade. Så hon är ju den kvinnan som hittar liken på, alltså efter själva morden. Så av den anledningen så har hon ju betydelse för historiens fortgång.
Hon tyckte inte att ett trippel så visar sig vara ett kvadruppelmord. Jag bor kvar.
Ja, jag trivs här. Jag kan sitta här med mina växter och min blindskrift.
Ja, och vi blir också presenterade för Mårten och hans jävla fläskfilé som hela tiden ska lämna.
Det är väldigt, väldigt mycket att han lämnar fläskfilé.
Ja, och det verkar ju vara att det var det han gör också, eller? Eller har det någonting med... Alltså, är han involverad i drogsmugglingen på något sätt? Som gör, och har...
det är han förmodligen, det nämns ju inte uttryckligen, men jag tänker att han borde vara inblandad. Det känns ju inte som att drogsmugglingen kan äga rum utan att han har koll på det.
Nej, för det jag tänkte var att med tanke på att de hittade ett vapen då senare nere i hennes, alltså Marias källare, att han skulle ha liksom använda hennes hus som någon form av lager också, att det är därför han är där, men som pretext. Men det får vi inte, åtminstone tolkar inte jag det så, utan det är som att han är verkligen där med fläskfilé. Även om vi inte tror det nu då.
Nej, men han det är ju så att Mårten är ju liksom någonstans den som hjälper Maria ute på ön med de saker som man inte klarar av i och med att hon är blind. Att köra saker till henne, hjälpa med henne med praktiska grejer, och anledningen till att hon bor kvar trots att morden har ägt rum där i huset bredvid, det är ju att, som hon säger, hon känner varenda sten och varenda stig ute på Skärsö, så att hon vill inte flytta av den anledningen.
Nej, det är sant. Vad tycker du om Josef och hans hattfetisch?
Det är lite svårt att förhålla mig till det. Jag kan tycka att det är lite störigt faktiskt.
Utveckla.
Nej, men det är någonting som skaver med honom, att han blir en så supergoofy karaktär på något sätt, att det blir så uppenbart att han är en knäppjök, och att vi ska tro att han har någonting med saken att göra bara för att han är en knäppjök. Det finns liksom inga nyanser i beskrivningen av honom, utan han blir bara knäpp på något sätt.
Ja, han säger dessutom här att han tycker om flickor på F. Mm. Vilket är, för det hette väl, var det yngsta dottern som blev mördad för mig, eller?
Filippa, Fanny, Felicia, det är många F-namn. Hans dotter heter ju någonting, det är väl
Felicia. Va?
Och Fia heter hon som försvinner, eller Sofia. Deras Fia. Så det kan vara Filippa eller Fanny som...
För det var ju en ung dotter som blev mördad, liksom.
Mm.
Men jag minns inte om det var Fanny. Vi säger Fanny. Eller, hon får heta det nu.
Ja, och om det är någon minutiös lyssnare som kan rätta oss, så skriv gärna ett mejl till franbeck@gmail.com och skriv i ämnesraden Gustav har fel.
Nej.
Jo.
Ja, gör för all del.
En hatmail till dig, om dig.
Gör
på dig, för dig.
För all del, för all del.
Mm, för all del.
Ja.
Vill du ha några andra saker som händer i avsnittet?
Ja, jag försöker fundera på vad som är egentligen...
Jag har åtminstone tre saker som är relevanta som händer i avsnittet. Sally hittar den här boken bakom någon jävla brödburk.
Ja.
Vilket är jättekonstigt att hon är den som hittade den, att polisen inte hittat den tidigare. Skitkonstigt, tycker jag.
Det är ju hennes mammas dagbok du pratar om.
Ja. Ja, exakt. Men är inte det skitkonstigt att polisens tekniker inte har hittat den?
Det
i samband med att de har gjort mordutredningen?
Det är jättekonstigt, ja.
Ja. Och det är ju lite som en bärande del av hela serien att hon läser den och ser vad som står i den.
Ja.
Men jag tycker att det ska vara i princip omöjligt för polisens tekniker att missa att det ligger liksom en bok där bakom brödburken.
Ja, de ska ju vända upp och ner på det huset när ett trippelmord har begåtts där. Liksom, och, ja. Nej, jag är helt med dig på det.
Jag skulle säga att Kodesh hade inte missat den boken om han hade varit tekniker som hade gått igenom huset.
Nej, men det är ju skillnad på tekniker och tekniker.
Exakt så.
Jag vet inte varför behöver man göra Kodesh till någon form av superhjälte-tekniker? Alltså så här, räcker det inte bara att han är väldigt bra tekniker? Måste han helt plötsligt... Eller, nej, jag vet inte. Jag tycker bara det blev lite fånigt. Jag tyckte att han hade den attityden i förra liksom.
Nej, och sen han är väl inte en supertekniker. Han är en jävligt duktig tekniker med gott självförtroende.
Ja.
Tänker jag.
Men så dör han.
Men vi gör två andra saker som händer. Man får höra om den här Jokan. Eller får mer information. Det kanske nämns om honom redan i första avsnittet.
Ja, det är sant.
Det vill säga den här mentalt störde värnpliktiga som rymde från... Jag vet inte om han rymmer från fängelse, om han rymmer från psykvården eller vad det nu är han rymmer från.
Ja, såklart.
Men man har ju då sett honom om nätterna springa omkring på Skärsö. Han har ju blivit någon sån här levande legend. Att allting ont som händer på Skärsö tillskrivs Jokan. Och han ska ju då, det är väl Claes som gräver fram att det är en värnpliktig som heter Nils Johansson som försommaren 1983, märker till året här, alltså samma år som morden, de Lundströmska, äger rum. Så att det finns ju här möjlighet att göra en koppling mellan Jokan och morden. Och den tredje grejen som vi får information om, det är ju att Nina hittar de här kyrkoböckerna om Filippa, där hennes mamma har berättat för prästen om någon typ av... Filippa heter hon för övrigt.
Ja,
så heter hon. Så hon behöver inte skriva hatmejl till Gustav, för jag är den som rättar honom så att saker och ting blir rätt.
Jag kan skriva trögmejl till Mattias istället. Nu...
Ja, skicka dem till Marconigatan 33B 42144 Fästra Frölunda och skriv Mattias Axelsson som adressat. Och när hon hittar de här böckerna så är det ju här Mårten Stefan Sauk Jansson som är den misstänkte förövaren. Den som eventuellt har begått de här övergreppen mot Filippa.
Ja. Vi får också, alltså, Sally, Seger vill ju inte berätta för Sally att det är Mikael de har hittat i grottan. Men Claes går ju lite bakom ryggen på Seger där. Vilket ger förhållande väldigt lite beef mellan dem. Jag kan tycka att det borde ge mer beef, men skit i det. Men så Claes väljer ändå att det ser bättre och hon blir så ledsen för hon har någonstans hoppats att hon ändå ska ha en bror kvar i livet och att det ska finnas en alternativ förklaring på något sätt. Men den bokstavligt talat dör ju här. Men hon får ju väl också då mer eller mindre bekräftat att det är ju osannolikt att det är din bror som har gjort det här morden kanske. Det var inte din bror som mördade resten av din familj. Och det kan väl också vara skönt på något sätt.
Jo.
Tänker jag. Ja, nej, men vi hoppar vidare till avsnitt 3, va?
Ja, och det inleds ju med att två helt nya karaktärer introduceras, nämligen Björn Kjellman som Max och Marie Rickardsson som Evi, va?
Mm.
Och vad tänker du om det här liksom greppet att nej, men nu har fått två avsnitt med dels gamla kända karaktärer om man har sett i graven. Och vi har liksom byggt upp en historia kring det som hände på Skärsö. Och liksom det är Skärsö väldigt tydligt som är spelplatsen för den här serien. Och nu i det tredje avsnittet, pang, så kommer någonting helt annat. Vad det verkar åtminstone initialt, en helt annan historia. Vad är liksom dina första tankar kring det?
Jag menar, det blev lite... Inte rörigt blev det inte. Jag kan fortfarande hänga med vad som händer. Men för mig blir det så uppenbart att okej, okay, nu kommer, och när det står med Björn Kjellman och Marie Rickardsson, att bara okej, okay, de här två kommer ju bli viktiga för sluttwisten eller vad det är liksom. Så att jag sitter ju någonstans bara och väntar på det, och jag tycker att de är med för lite, men även under vägen här sen liksom. De är borta rätt stora delar av även avsnittet, ja, det här avsnittet och 4 och 5 också.
Jo, men alltså om man tänker på vilken liksom, hur bärande det här försvinnandet är för upplösningen av morden så gör man ju ändå ganska lite av det som händer. Vi får ju veta ganska lite initialt. Det är ju egentligen först i sista avsnittet så vi får den informationen som är relevant för utredningen. Visst, det blir ju så att Fanny Popesco lämnar utredningsgruppen på Skärsö och blir den som får ta hand om utredningen av det här försvunna barnet. För det som händer det är ju att Björn Kjellman är på bio med sin dotter och sen så försvinner dottern och Björn Kjellman blir anmäler det här som ett försvinnande polis. Det börjar en polisutredning och då blir det Fanny Popesco. Seger blir givetvis sur för att Fanny tvingas dra därifrån, men hon blir den som drar ifrån Skärsö och leder den nya utredningen.
Men jag är inte jätteförtjust i hela... I det här greppet. Jag är också mer. Jag gillar ju också kanske någonstans serier där man presenteras redan i första avsnittet med en grupp människor och att det kanske oftast ska vara någon av dem som har gjort det, fast man ska ha svårt att gissa. Alltså så här. Här blir det som att okej, här finns de här lite på en sidohistoria som jag förstår kommer bli viktiga, men jag får inte lära känna dem så mycket att jag direkt bryr mig om dem, och det är för mig ett problem. Vad har du annars på avsnitt 3? Vad har vi här?
Ja, alltså det som kan vara viktigt är ju att Claes börjar ifrågasätta Mårtens vittnesmål om att det var Mikael som han såg i bilen. För det är ju ganska bärande för att Mikael skulle vara den som var mördaren. Men i och med att Mikael bevisligen låg ner i den här blindgången så börjar ju Mårten tvivla på sitt vittnesmål och säga men det kan ha varit någon annan jag har sett. Det skulle ju kunna vara så i det här läget åtminstone, eller det är väl ganska tydligt så att vi ska misstänka att Mårten har någonting med saken att göra, att det är därför han ljuger. Så visar det sig så att Max, som då har, vad är den som har klätt ut sig till Mårten, faktiskt har klätt ut sig just till Mårten, det är därför som, nej nu blandar ihop namnen där, Mikael och Mårten då ser Mikael. Jag tror att folk fattar vad jag menar ändå. Att Stefan Sauk har sett fel person helt enkelt och att han har ett felaktigt vittnesmål.
Mm. Ja, så är det ju.
Ja, och sen går ju Theo Kåders ner i blindgången. Och här har vi ett litet problem i det att han ska ju ha medicin regelbundet. Han och Nina är ju för övrigt, kanske inte har sagt, de är ju väldigt tydligt ett par.
Jaja.
De är ju tillsammans. Hon kommer även förlova sig precis i slutet. Och det är ju Nina som insisterar på att Kåders ska vara med i utredningen. Och för att han ska kunna göra sitt jobb så behöver han ju ha regelbunden medicin. Och i och med att han går ner i den här blindgången och blir inte kommer därifrån så får han ju inte den här medicinen och får ont som satan eftersom han inte får de smärtstillande medicinerna.
Ja, det någonstans... Det är för mig det enda riktigt viktiga. Eller så är det, ja. Vi får en Claes dansa med hon i baren som verkar ha haft en affär med pappa Lundström. Och det är mest ett bara, aha. Alltså, det bryr inte jag mig om. Det ska väl vara ett villospår att okej, kan det finnas någon svartsjukedrama? Men det görs ju inget heller mer med det. Utan det är ju det faktum att ja, men Kåre som du säger är ner i grottan och sen faller han mer eller mindre ihop av smärtan. Och Sege och Malander letar efter honom och helt plötsligt hittar honom på vägen när vi har sett honom senast i grottan. Och här blir det så här, det här jag får känslan av att visst, det är väl klart att meningen är att det ska ha gått lite tid, men jag tycker det klipps på ett sätt som gör att det känns som att saker och ting händer efter varandra. Det är därför jag får känslan av att de teleporterar sig fram och tillbaka på den här ön och även in till stan. Vilket väl ändå ska vara en bit, liksom. Det ska inte vara en 20-minuters båtresa, är min känsla. Det här ska ju vara ytterskärgården i Stockholm, liksom. Ta ju ett tag. Ja, men
det som också är grejen här nere med liksom det här, den här blindgången och militära där nere, det är ju att det är ju någon som flyttar ut Kåders ifrån blindgången. Det är, i och med att han faller ihop där nere och sen så hittas han utanför, så drar vi slutsatsen att det är någon som har flyttat honom. Ja. Jag tror inte riktigt än vi har fått se vad det är för folk som rör sig där nere och vad det är för skumraska affärer som pågår.
Det har vi inte någon
senare. Men här och nu så vet vi bara att det är någon som har hittat honom där nere och som plockar ut honom därifrån. Dock inte vem.
Det visar sig ju om man... Eller så här, det ska ju ha varit Mork, sägs det väl det sista avsnittet.
Jag tror det.
Och det är väl helt enkelt för att dölja deras... Alltså, att de har en smuggel, alltså eller så här dopingsmugglingsgrej pågående där ute. Det är så de tjänar lite pengar. Att de verkar mer eller mindre vara någon mellanstation för smuggling.
Ja, för att överleva vintern så behöver de smuggla lite. Det har pågått smuggling här sedan 1600-talet.
Ja, precis.
What's there to cry about?
Nej, och då är alltså så här, för Mork är ju ska ju vara en liten märklig, ond karaktär. Eller inte ond, men liksom, ja, man ska ha svårt för honom. Men han verkar mest bry sig om egentligen att inte bli avslöjad i deras arbete, det är smugglande. Vi får ju också reda på, jag vet inte om det är det avsnittet eller nästa, men att det finns ju andra ingångar till den här. Så det är ju inte bara den här grottan ner. Utan det finns ju andra ingångar, för ett par andra ingångar till och med, in i det här bergrummet. Vilket ju,
ja, för att Sege och Claes, de försöker ju deala med några militärer här och får väl inte riktigt någon större framgång med det. Men just vi får reda på att man kan komma in på flera håll. Och sen så kommer ju Klas så småningom åtminstone få fram en ritning så man får se hur den här under hur det är här under marken i de olika gångarna. Sen har ju Cordis också hittat diabetesmedicin här nere i blindgången.
Viktigt.
Också en sån här detalj. Hur kunde de missa det i den första? När de kollade där liksom. Hur missade de att lägga en karta med diabetesmedicin? Det är ju skitklantigt verkligen.
Ja, men och så här, var inte det Molander som var med där också? Eller minns jag fel nu?
Ja, men hon är väl, om vi ska vara rättvisa, hon är väl rättsläkare. Hon undersöker väl inte på plats.
Nej,
hon undersöker väl bara kroppen.
Det är sant.
Medan Skåder är sån forensiker, eller vad det heter på svenska. Ja. Så han tittar väl runt omkring. Så att vi ska väl inte skylla på Molander, som i det här avsnittet också tar sig ett järn och ligger med Mork.
Är det i det avsnittet? Det kanske är tredje avsnittet?
Ja, vi är i avsnitt 4. Då har jag skrivit Nina tar en sup på
det
Mork och spyr sen.
Ja, just det.
Ja, jag har lämnat avsnitt 3 nu. Jaha. Jag kan inte vara kvar där länge, så jag går vidare till avsnitt 4 nu. Har du något mer att säga om avsnitt 3, eller?
Ja, jag fattar inte att jag har gått vidare, för jag tänkte säga just det, för att när avsnitt 3 slutar med Cordis på vägen där, då vet vi ju inte att han har hittat det här extra bergrummet. Det får vi i avsnitt 4.
Att han... I princip allting det jag har sagt de senaste 10 minuterna har varit i avsnitt 4. Du får ju fan hänga med här lite, Gustav.
Nej,
jag försöker jobba oss framåt. Vi börjar närma oss timmen nu och vi har knappt kommit halvvägs in i serien.
Vi är ju mer än halvvägs. Vi är förbi 3.
Vi är väl precis halvvägs om vi börjar med avsnitt 4 nu.
Ja, okay,
Herre Jesus.
Kera. Mm. Ja, det är sant. Ja, det är avsnitt 4 som Mork och min del, men Mork och Molander bestämmer sig för att...
Det är en god serie. Ska vi göra något avsnitt om det någon gång?
Nej, det ska vi inte. Faktiskt inte.
Nej, det ska vi inte.
Nej. Vi har andra saker att gå igenom först. Jag tänker att vi har poddmaterial fram till pensionen lite drygt. Sådär.
Troligtvis är det så.
Ja.
Så det blir inget om Mork och Mindy.
Kanske är vi 8-årsåldern. Vem vet.
Mm, det får vi se.
Ja.
Har du något mer från avsnitt 4 som du känner att det här måste du berätta för mig?
Nej, alltså, det kommer ju sidospår även på den här extra med liksom blodfläckar i bilen, men det verkar ju bara vara vanliga blodfläckar, någon har blött liksom. Mm. Så att det försöks, nej, vi hoppar vidare till avsnitt 5. Ja,
slutet på 4 behöver vi ju ändå nämna att Maria tror att hon vet vem som mördade familjen Lundström. Hon ska, och säger hon det till Mårten? Jag noterade att Maria tror sig veta vad som mördes familjen Lundström och säger det till Mårten. Men gör hon verkligen det?
Jag tror inte hon säger det rätt ut, det tror jag faktiskt inte.
Nej, jag tänker nu när jag tänker efter på vad som faktiskt hände. Det är någonting som jag slarvigt har skrivit ner. Men det vi vet är ju att någon bryter sig in hos Maria. Sally sitter på verandan och röker och ser att någonting händer. Så att hon går dit och då upptäcker hon att Maria är försvunnen från huset.
Ja, nej, för när Mårten är där, det som jag, så som jag har antecknat är att hon påstår att hon vet vem som mördar familjen Lundström och sen klipps vi från där så, alltså, till Mårten. Så jag tror inte att
Ja, men hon säger att hon vet vem som mördade till Mårten, men hon säger inte vilka det var. Hon avser inte vilka det, utan hon bara nämner att jag vet vem som mördade. Och det är väl också en sån här, vi ska misstänka att det är Mårten som ligger bakom.
Ja.
Även Marias stöd, eftersom hon då har sagt till honom att hon vet vem som har mördat.
Ja. Nej, men så är det ju.
Mm.
Jag tycker också att det kan vara värt att bara nämna Cordis slutscen i den här, när han går till baren. Alltså,
ja, den är ju lite rolig faktiskt.
Ja, men det är så här, har han listat ut att liksom Molander varit otrogen mot honom? För det var ju hon ju faktiskt. Och att det var just med Mork.
Det känns ju som att det är därför han går dit och bryter arm och vinner armbrytningen och trycker ner Morks hand på en spindel som gör att Mork får ett stick av den här spindeln, vilket gör att han blir sjuk. Och varför skulle Cordis göra det om det inte handlar om att hämnas någon typ av otrohet?
Nej, det är en jättebra poäng. Det
finns ju ingen poäng för honom att göra det annars, tänker jag.
Nej, för han känns ju inte som en karaktär som bara, nej men nu ska jag gå och ge någon random person ett stick med en spindel som kan vara livsfarlig för mindre personer. Alltså det,
nej, men det känns ju som att det är väldigt mycket utanför karaktär för honom. Han känns ju som sagt inte alls som den typen.
Nej, så men det jag undrar
känslan är ju att det har med otroheten att göra.
Ja, men det jag undrar också är, hur har han fått reda på att hon, för hon säger, visst, hon bryter ihop och han kan väl förstå på hennes liksom, att hon inte skulle ta ett återfall för ingenting, men ja, att han ska få reda på att det är just han. Det finns ju ändå andra, ja, det finns väl en annan man på en, så att han, han kanske körde på uteslutningsmotoren. Jag tycker det, det var lite roligt, men också märkligt.
Håller som vanligt med dig.
Ja, men vi, det slutar i alla fall med att vi ser Sally ståendes framför hålet ner till grottan, ropandes på Maria som inte svarar.
För det visar sig att Maria har fallit ner i den här blindgången.
Ja.
Och ganska snart efter att Nina har undersökt Marias kropp så kan man konstatera att hon slet, hon slogs och hon kämpade för sitt liv. Ja. Och de hittar ju också fragment under hennes naglar. Och blindkäppen ligger undan gömd under någon hylla hemma hos Maria. Så det är ganska uppenbart att hon har blivit mördad.
Ja, jag har noterat här att surprise, Maria ligger nedkastad i grottan och vi ska såklart tro att det är Mårten. Och Mårten får vi också se strax därefter och han verkar stressad men fortfarande för uppenbart. Ja. Så att det är verkligen...
Ja, nej men det, det är lite så, lite så här skriva oss på näsan att vi ska tro att, för det är också, jag har skrivit Mårten är orolig för att det är så mycket poliser.
Ja.
Och det hänger ihop med det här att vi ska tro att, för Mårten är ju skum hela tiden.
Ja, och prästen bryter ihop lite grann i kyrkan, vilket gör att så här, han är ju också lite misstänkt, för han är ju den enda där ute som har diabetes i nuläget då. Så att han beter sig lite potentiellt creepy emellanåt. Så att liksom Mårten är alltid stressad, Josef är alltid creepy, prällen är alltid lite creepy, det är liksom, och Mork verkar vara helt bizarr, så att liksom...
Jo, men alla är ju lite skumma, alla har ju någonting att dölja, känns det som. Och det har vi med oss egentligen för första avsnittet, just det här att alla på Skärsö är potentiella gärningsmän någonstans. Ja.
Det här med att Molander hittar diabetesmedicin hemma hos Maria med samma utgångsdatum som i grottan. Vad gör du av det?
Jag har skrivit Nina hittar diabeteskarta hemma hos Maria, frågetecken, frågetecken, frågetecken.
Ja, jag funderar på så här, är tanken att Maria ska vara dålig på att städa? Eller vad är det de vill ha sagt med det här? Liksom?
Nej, jag...
Jag förstår ju... Alltså, grejen är väl att... alltså, nej, han var ju inte med då. Va fan? Jo,
Nej, jag tycker den är jättekonstig, just den här att man också hittar en diabeteskarta hemma hos Maria.
Jo,
jag förstår liksom inte riktigt den kopplingen, den bryggan man vill göra där.
Nej, men det ska vara grejen, alltså, det har vi inte sagt än, men det vet ni nog första. Björn Kjellmans karaktär Max och Maria är ju styvsyskon. Och hon gör ju så här, han var ju på ön och han är diabetiker. Och han var ju på ön och var med och begick de lundströmska morden. Ska han då ha glömt en karta? Alltså, är det meningen att han ska ha varit inne i Marias hus även då och glömt en karta?
Ja, alltså den första kartan nere i blindgången, den är ju givetvis att Max har tappat den där nere i blindgången. Men att han också skulle ha glömt en diabeteskarta hemma hos Maria känns ju jättekonstigt, att hon då skulle ha sparat den. Är det som någon typ av bisarrt minne från... Jag förstår inte riktigt.
Nej, den där. Nej, för det är ju före deras fallout. Det sägs ju att liksom sen har de tappat kontakten på grund av arv och att liksom hon blev förfördelad. Nej, det är förfördelad ju ett negativt ord. Vilket jag tycker är alltid lika roligt, att förfördelar inte betyder att man har fått fördelar utan att man har fått nackdelar. Det är konstigt. Han har ju blivit förfördelad.
Det är lite som ordet björntjänst, som många tror att det är en stor tjänst. Men en björntjänst är ju självklart något dåligt man gör.
Ja, en björntjänst. Men där kan man förstå att om en björn gör en tjänst så kan man inte bli så jävla nöjd. Men att vara förfördelad finns ju bara positiva egentligen.
Men jag tänker att det är ett ord som folk missförstår. Jag ville bara säga det, för jag tycker att det är viktigt att påpeka att folk använder ordet fel.
Det är absolut.
Förlåt, fortsätt nu Gustav, fortsätt nu.
Nej, men ja, alltså, så att visst, han kan ju ha bott där mellanåt 1983 och haft den medicinen, absolut. Men varför skulle den ligga kvar i 25 år? Det är liksom... För det är inte så heller att den ligger, vi hittar den under en sten bakom en trappa där någonting har byggts om, liksom. Alltså, utan den ligger ju i någon jävla... Den ligger bara där, liksom. Alltså, visst, det är väl koder som hittar den. Visst, ja, nej, jag tycker... Under 25 år har man väl städat eller renoverat någonting så att sådana saker försvinner ut.
Ja, och andra sidan så hittar ju Salle den här dagboken bakom brödrosten, så att varför skulle vi inte hitta en diabeteskarta hos Maria? Samtidigt hittar ju Koders massa magasin och kulor till en AK4 i Marias källare.
Ja, men det är mer rimligt för källan.
Ja, det är lite mer rimligt att ha det där nere, och det är inte hennes vapen heller, så att...
Nej, liksom så här, jag kan tycka att källan kanske inte hon bryr sig så mycket om, för att hon har inte så mycket nytta av den, sådär. Men att hon använder ju huset i sin helhet verkar det som annars liksom.
Mm.
Jag tycker att det är lite
märkligt. Skumt. Ja. Men det vi i alla fall får reda på, och en säck som knyts ihop i det här femte och näst sista avsnittet, det är ju där, varför beter sig alla öborna så jävla skumt? Jo, det är ju för att de smugglar någon typ av dopningsmedel. Det kommer ju CG och Claes på i slutet av det här avsnittet. Och just deras märkliga beteende där nere i blindgången och dylikt. Och alla de här signalerna som skickas ut i olika båtar med lampor och olika morsesignaler, ja, hänger ihop just med den här smugglingen. Så där får vi ju ändå någon typ av lösning på just de här, varför beter sig alla så konstigt ute på skärsö.
Ja, en hopknötning av någonting får vi, och det är ju skönt.
Mm.
Jag så har ett par saker som stör mig, men så här, att Sally säger att de har mördat hennes familj och nu är hennes vän, och Claes ifrågasätter att de säger dem, men det är väl som man bara, det är väl inget, så, som att hon skulle ha koll på någonting ur det liksom. Man bara, men det är ju inte så konstigt, alltså, han, hen, dem, hon. Men när man inte vet så kan man ju använda,
alltså, det är roligare det varit sagt om någon annan sagt det har dödat min familj. Precis. Då kan man börja fundera på, vad är det du menar? Det har dödat min familj.
Skarsgård, den yngste, eller vad är han som spelade clownen? Va?
Jag har ingen koll på vilken ordning de Skarsgårdssönerna kommer.
Bill eller vad?
Vi har, det är Bill någon som spelar i It, ja. Men jag vet inte om han är yngst. Vi har glömt att nämna en väldigt, väldigt jobbig scen i, jag tror det är förra avsnittet, den här hypnossessionen, eller vad det nu är som Claes och CG håller på. Claes testar ju någon typ av hypnos på CG, för att CG sitter ju och bekymrar sig. Det är någonting jag behöver, ja, det är någonting jag har glömt, det är någonting jag inte kan komma på, det är någonting som skaver här. Och då testar ju Claes någon typ av jättekonstig hypnos där CG lyckas komma fram till att fönstren hemma hos Maria var vidöppna. Det kommer ju på i den här hypnosen.
Ja.
Och det hänger ihop med att hon vädrar, eller det vädras ut i hennes hem. Det är väl någon typ av rakvatten som han, alltså Max, Björn Kjellmans karaktär, har.
Ja. Men,
jag tycker den scenen, den hypnosscenen, känns, oh, den känns inte jättebra.
Nej, och den ger inte mig jättemycket, jag kan inte påstå.
Har du märkt hur jävla negativa vi är rakt igenom här än så länge?
Ja.
Kan du hitta något, lyfta något positivt? Ta fram någonting som du tycker är bra just nu i serien.
Jag tyckte repliken "har du kammat dig med en handgranat" var rolig. Får jag säga.
Ja, jag håller med. Den är snygg.
Ja, jag tycker det är mysigt för Kjell Berka att få ha lite sex också. Det är ju det är trevligt. Det är också roligt när han, den där brödscenen är ju faktiskt rolig, från avsnitt 4 just. När han ger sig ut och springer och säger väl till dem att, ja, men jag kommer tillbaka med bröd. Och så går han och ligger med Maria och är där ett par timmar. Kommer tillbaka utan bröd. Och sen hon får ju på Pesco, det sa vi inte. Hon kommer ju ut igen här då i avsnitt 4 var det väl. Och har gått och köpt bröd. Och hon bara, hade du med det eller? Nej, det här bortifrån. Och han tittar på Seger och bara, jaha. För han har ju sagt att det var slut.
Vad gjorde du? Vad gjorde du, undrar man ju då.
Och varför och med vem?
Mm.
Och också roligt. Det är mycket, förlåt, det är mycket småroliga scener här.
Bra, plocka fram det positiva här nu så vi inte låter sig supernegativa rakt igenom.
Ja, nej, men när Sege, Marit har ju tagit sig ut här också. Det var ju inte, det sket vi för att det är ganska relevant, men det är roligt. Han sitter ju med henne på restaurangen och jag tror att det är Claes som ringer. Och han säger ju att, ja, jag ska åka in till stan med Marit. Alltså, han säger verkligen som att det är Maria istället för Marit. Och han räddade, ja, han räddade väl inte det, hon märkte väl det. Men jag tyckte det var oerhört roligt. Så avsnitt 4 just hade faktiskt en del festliga små
repliker. Fast en del roliga grejer att dra på smilbanden åt.
Ja, men jag kan säga, jag tror att jag än så länge har låtit mycket mer negativ än en av mitt betyg kommer säga sen. Det är bara att det finns mycket, alltså, för jag gillar någonstans storyn i grund och botten.
Ja, och det ska man ju säga också när man gör en sån här recenserande på det, att det är ju lättare att prata om det som är dåligt än att prata om det som är bra. Det är roligare att någonstans uppmärksamma detaljer som man stör sig på.
Ja.
Det blir roligare att prata om det på något sätt än, åh, jäklar vad snygg den här inflygningsscenen över Göteborg var som det var i Nollstolrans till exempel.
Ja, det var ju väldigt roligt att prata om i och för sig, just det. Men...
Ja, jo, okej, det var ett dåligt exempel, insåg jag nu.
Nej, men för mig är det lite som, jag vet inte om jag har sagt det tidigare på det, men det är som någon har sagt om nyheter, att man rapporterar ju inte om alla tusentals flyg som landar på Landvetter varje år. Man rapporterar ju om det som kraschar, om det nu händer, liksom. Det är lite så här, om man har något som man i grund och botten tycker ja, men det här är helt okej och gillar, så är det ju detaljer när man nägar på som man kanske pratar mer om än de här grejerna som var helt okej. Sen får vi kanske kompensera det med att prata om saker vi tycker är briljanta. Jag vet inte om det finns mycket som är briljant i den här serien, men det finns saker som är absolut skapligt bra.
Som är liksom. Helt okej ändå. Ska vi gå in på det sista avsnittet och knyta upp säcken, eller har du något mer att säga om avsnitt 1, 2, 3, 4 eller 5?
Jag tycker att det är märkligt att Josef står och gräver ner barnkläder.
Josef är väl den skummaste av alla skumma typer i sitt beteende, minst sagt.
Ja. Ja, nej, annars men har vi verkligen gått igenom avsnitt 5 ordentligt?
Det nej, jag bara säger om det är något mer du känner att du vill säga någonting om avsnitt 5. Det händer ju saker i avsnitt 5. Ja. Men frågan om det är relevant för fortsatt. Maria, man hittar Maria död. Seger sitter ute på en klippa och lipar. Så hon saknar Maria. Man kommer på den här smugglingshistorien. Fanny får ju i slutet en film på den kidnappade Sofia på ett MMS eller någon typ av, jag vet inte om det är MMS.
Ja, de är väldigt noga med att säga just MMS. Det känns som att MMS var lite hype här. ja, för folk hade vetat vad SMS var i 10 år och nu skulle vi minst uppgradera oss. MMS:en försvann fort kan jag tycka. Eller ja, de är väl tekniskt sett fortfarande en del av hur man skickar bilder på telefonen, men ja.
Ja, överhuvudtaget, så man skickar inte jättemycket SMS eller MMS överhuvudtaget rent tekniskt nu för tiden.
Nej. Sant. Nej, men hon står ju där, Fia står och säger hej mamma, hej pappa, och ser inte det minsta kidnappad ut. Hel och ren och glad, sådär. Det som jag tycker kan vara intressant att prata om är ju den, är den här, vad heter han? Nils Johansson, vad var smeknamnet på honom igen?
Jukan eller Joken, jag tycker de uttalar lite olika beroende på vem det är som säger. Jag har skrivit Juken ibland och Joken ibland.
Ja, för jag minns inte när vi hade den scenen där Claes gjorde i avsnitt 5. Han är nere i grottan själv. Och är det då den här Joken som springer efter honom med kniv där som Claes lyckas gömma sig ifrån? Eller är det någon
annan?
Nej,
det kan inte vara. Nej, men Joken, han är ju död.
Han är död,
många år. Ja, han är ju död sedan många år tillbaka. Han dog ju på sjukhus.
Just fan,
så det är ju någon annan som springer runt där i Blingo. Det är väl Mork som följer efter honom?
Är det Mork? Jag tycker han ser yngre ut.
Jag har skrivit att Mork följer efter när Claes går ner i Blingången. Aha. Så av någon anledning så har jag fattat det som att det är Mork i alla fall.
Det kanske mycket eller kan vara. Det som jag såg nog lite det. Ja, jag såg inte så bra vad det var. För Claes, den scenen tyckte jag var intensivt ganska bra. Och Claes är smart, förutom att säga typ så fort, om vi säger att det är Mork då, vi låtsas att det är Mork. Han har liksom, ja, för han får ju släcka sin ficklampa och hålla sig gömd och hålla sig undan. Och sen hinner Mork gå liksom 15 sekunder bort och Claes bara på med ficklampan och börjar leta. Man bara, det ficklampa är ganska stark. Jag tror att det syns för honom. Men, så där. Men ja, det hände ju ingenting. Jag tyckte bara det var lite så här, du kanske skulle väntat en minut.
Det kan man tycka. Men han klarar sig ändå, så sluta gnäll.
Absolut. Det som kan vara bra att ta med oss inför sista avsnittet är ju att vi är verkligen på dagarna. Det är väl 2 dagar kvar till morden preskriberas, säger de. För det är, vad är det, den 8 juni och den 10 juni eller vad det var, 83 Biksmorden. Och de har ju missat det faktum då att 9 juni är ju då preskriptionstiden går ut såklart. Eftersom att, ja. Men det får vi reda på i slutet på 6:e avsnittet.
Det sket sig fullständigt det där med att hålla tiden. För de inte hade koll på dagarna. Har du sett Jorden runt på 80 dagar förresten?
Nej.
Som finns på SVT Play och kolla på. Apropå det här med att missa saker och ting med en dag hit och dit. Men eftersom du inte har sett den så skiter vi den referensen. Och dessutom så spoilar vi alldeles för mycket om vi säger det. Men kolla gärna på Jorden runt på 80 dagar på SVT Play. Det är en jävligt bra tv-serie.
Ja, en tv-serie? För det är väl en gammal film också?
Ja, det är ju en bok av Jules Verne från början. Och sen har den gjorts i otaliga tv- och filmadaptioner tror jag. Men den som ligger på SVT Play nu är... Jag skulle nog faktiskt sträcka mig och säga att den är briljant. Den är jättebra.
Amerikansk eller?
Tips. Brittisk.
Ja, samma.
Ja.
ja, men vi hoppar in i avsnitt 6.
Ja.
De här kvällstidningarna du pratade om, de här kvällstidningarna du pratade om toppar ju om en sprängd dopingliga i skärgården. Mm. Och kustbevakningen är ute och ja, spåren under Marias fingernaglar är de samma från den som virade in Mikael i någon plats 25 år tidigare.
Vi har fått en DNA-match helt enkelt mellan Mikael, Platsäcken och Mikael och Maria, så vi vet att det är samma mördare, samma person som har mördat Mikael, som har kunnat få ner Maria i den här blindgången. Ja. Och den första som vi anklagar är givetvis Stefan Sauk, Mårten. Han är huvudmisstänkt, Claes och Seger för öronen, anklagar honom för mordet. Men det här sms:et som Fanny har fått på Maria, inte på Maria, på, vad heter hon? Sofia.
Mm.
Alltså dottern som har blivit kidnappad. Det visar sig att det kommer någonstans här från skärgården.
Bam, och
det
bam, visar ju sig bam, att bam.
Det är Josef som har henne i husvagnen. Och då ska vi givetvis tro att det är Josef som har den här lilla creepy gubben som har kidnappat henne. Och det visar sig att Josef har haft en dotter som heter Felicia. Jag tror att jag har namnen på F rätt här. Jag hoppas
att jag är väldigt säker på det. Ja.
Och hon får vi förstå det som i alla fall var prostituerad inne i stan och att hon dog av en överdos för inte allt för länge sedan.
Nej, förra året säger jag väl typ sådär. Är det inte något sånt?
Ja, och att det är lite grann det som har gjort att Josef har blivit helt knäpp i huvudet.
Ja, och att han gillar flickor på F, ja, men det är ju för att hans dotter... Alltså såhär, det verkar inte ha någonting med pedofili att göra, utan...
Nej, det finns ju ingenting som tyder på det ju, som när vi får reda på allting, och att Sofia råkar sig befinna sig i den här stugan i husvagnen. Det har ju ingenting med att han har någonting med kidnappning att göra, för det visar sig att Claes lyckas identifiera det här plinget som Sofia pratar om. Hon ritar någon teckning ihop med Nina där de pratar om ett pling. Och då fattar ju Claes att det är hemma hos Sally.
Mm.
Att det är där det plingar. Så det vi får reda på nu, det är ju att det är Sally som har kidnappat Sofia. Och det är nu också vi får reda på Sally och Max relation. Att de är stupsyskon.
Nej, inte Sally och Max. Maria och Max.
Maria och Max menar jag.
Ja, givetvis. Precis. Så att vi... Ja. Alltså hon, den blinde, för Maria har ju skrivit på i blindskrift ett papper som Theo hittade. Hon har ju skrivit då hans röst i natten, hans rakvatten, vilket är roligt att det rimmar först. Men ja, för hon, och det hon menar med det är ju att den här kvällen liksom, hon kände hans rakvatten där. Men han påstår att han inte var där. Och då, alltså den Lundströmska mordkvällen är det väl då vi pratar om. Precis. Och det är där sen då som Mårten-förhöret kommer och även prästen klipps det till som att han ska vara skyldig. Det är verkligen, de lurar oss med klippning. Eller försöker
det är så många blindspår som läggs ut här även i liksom, nästan fram till de sista minuterna innan vi får reda på vad det är som faktiskt har hänt. Det visar sig att det är ju Max och Evy som är de skyldiga till det som har hänt. För att de har ju... det är ju Max och Evy som är mördarna. Max och Evy ligger bakom de Lundströmska morden. Och Evy är den som har mördat Maria. Och som har knuffat ner henne i den här blindgången.
Ja, Evy har varit en drivande liksom. Och det är väl här jag kände att ja, men det teleporteras fram och tillbaka till den här ön också. För liksom, det sägs ju ändå, tycker jag... Jag tolkar det väldigt mycket som att den här ön... Den ligger i ytterskärgården. Det är liksom en hyfsat bra bit från stan. Evy har alltså helt osedd, utan att vi har fått någon hint om att hon har båtvana. Och det verkar inte heller vara någon reguljär trafik som går ut. Alltså färjor, vad vi sett i alla fall, eller? Utan alla...
Ja, det har du ju pratat om att det går någon typ av reguljär trafik.
Ja, okej. Okay. Oavsett, hon har helt osedd. När hon har ett barn kidnappat och hennes man hänger med polisen och letar efter henne, så har hon lyckats ta sig ut till den här ön, begå ett mord och ta sig tillbaka in helt osedd.
Mm.
Jag tycker det är ytterst märkligt att hon kan vara borta, vilket vad jag tolkar då måste ändå vara ett minimum på liksom 5-7 timmar. Alltså sådär.
Mm.
För hon begår ju också det här mordet på natten, och då lär det ju för fan inte gå någon reguljär trafik liksom.
Nej, och framförallt så bör man ju ganska enkelt kunna kontrollera vilka som åker med sådana reguljär. Det bör ju inte vara någon jättetrafik ute i Skärsö. Det är inte så att det vimlar av människor där ute. Så att hade hon tagit reguljär färja, så hade man ju kunnat ta koll på att hon åkte med den färgen i så fall.
Alltså jag tänker visst, om det är som åker med Västtrafik ut till öarna här utanför, ja, men då kanske de inte, alltså, jag vet inte om de har videoövervakning som går att kolla på, eller det kanske de har, men liksom, då betalar du inte nödvändigtvis en biljett som är kopplad specifikt till dig. Du kan ha ett busskort som är liksom helt anonymt. Så fine att det går, men just det här, ja, vi ser ju inte, alltså det pratas lite grann om turister. Vi ser ju för fan aldrig en enda turist. Vad jag vet.
Nej, men det är lite, nej, men det är lite det här jag vände mig mot i början. Just att det pratas mycket om Skärsö, att det är som, att det är folk, att det är turister och att det finns en skola och det finns en kyrka. Och så är det typ 6 personer som vi ser i bild ute på Skärsö förutom poliserna.
Ja,
alltså, det är lite störigt.
Ja, men så här, också så här, det hade räckt med 1 eller 2 klipp genom de här 6 avsnitten på en skärgårdsfärja som anländer och 50 personer går av den. Så, och liksom till något hotellkomplex eller till stugkomplex eller vad det skulle kunna vara. så är det här löst.
Mm. Får du sluta röka, Gustav?
Ja, du inser att du, om du pratar när du hostar så kan du klippa bort det utan problem.
Nej, det är mycket roligare att låta det vara kvar.
Ja, du tycker det.
Ska vi ta morden i mål här nu?
Ja, det ska vi. Det är här vi får reda på då, som vi sagt innan, att de var stevsyskon och att de bröt redan på 80-talet. Eller så här, ska vi skita och dra hela storyn? Vi bara konstaterar att det var Max och Evi som begick de lundstadska morden, och det var Evi som mördade Maria.
Ja, Evi ska ha varit en... och preskriptionstiden har gått ut för de lundstadska morden, vilket gör att Max går fri. Alltså Björn Kjellman kan gå hem med sin dotter trots att han är en mördare. Och det blir bara Evi, alltså Marie Rickardsson, som grips och förmodligen då kommer dömas för mordet på Maria, eftersom preskriptionstiden har gått ut för de lundströmska morden med en dag.
Mm. Och för eller, jag tänker så här, de hade inte hunnit ändå, eller förstår jag det fel? Preskriptionstid är väl när man kan dömas för ett mord. Det är inte så att de kan liksom ha förhör, ge dem åklagare, alltså så här. Tiden hade gått ut ändå. Eller om man lämnar in en misstänkt till åklagaren, hade preskriptionstiden då förlängts?
En bra fråga. Åtala. Där straff uteblir på grund av en viss tids dröjsmål att åtala eller verkställa utdömd bestraffning. Jag säger pass på den, för jag kan inte googla mer än vad jag gjorde nu, och den sidan jag hittade gav inte tillfredsställande svar. Nej. Så jag säger pass.
Ja, nej, men för jag har ett par problem med liksom, alltså, Max öppnar lite upp sig att liksom, för det första så kallar han Fia för, tror jag, för vår bonusdotter, vilket jag tänkte ska det komma något mer med det, men nej, det gjorde det inte. Och han sa liksom att ja, men det de gjorde då, alltså när de mördade mamma, pappa, son och en ganska ung dotter, det så sakteliga försvann som en gammal ungdomssynd.
Mm.
Jag vet inte om jag tror på det.
Jag kan säga att jag kunde inte hålla mig, så jag fortsatte googla medan du pratade. Det är efter vilken åtal inte får väckas enligt lagen.nu. Så att det handlar om när du väcker åtalet. Så du hade kunnat väcka åtalet rent tekniskt.
Om man var svinsnabb där då hade man kunnat väcka åtal. Ja. Okay, absolut.
Om man ringde snabbt till åklagaren så hade han kunnat väcka åtal. Men nu gick ju den tiden ut med ett dygn, så då kunde man inte väcka åtal. Nej. Eftersom det gått mer än 25 år.
Fine. Men vad säger du om det jag precis sa? Är du lyssnade kanske inte ens?
Nej, jag googlade ju samtidigt som du pratade, så jag har ingen aning vad du har pratat om. Det var något med bonusdotter och att han gick därifrån som om ingenting hade hänt eller vad fan det var.
Nej, men just att Max säger det, att liksom, ja, men de här morden, så sakteliga, de höll sig utomlands i 17 år och det sjönk så sakteliga undan som en gammal ungdomssynd. Mm. Och då är det alltså, de har mördat mamma, pappa, hans egen bästa kompis och... Hur gammal var den här dottern? Under 10, ja, tycker jag det som.
Ja, hon är inte jättegammal när man ser, alltså, de flashback-scenerna man ser.
Nej, hon ser ut vara 5.
Det är ju ett barn. Det är ett barn liksom. Ja. Och det är ju jättebrutalt. Det är ju överlagt, planerat. Det är ju inte så att, det är ju inte en fyllegrej att man råkar ha en kniv i fickan och så på fyllan sticker han ihjäl sin kompis. Som man ju gör. Utan det här är ju väldigt planerat, väldigt överlagt. De går hem, mördar en hel familj. Det är ju rätt bizarrt faktiskt att man bara låter det liksom ligga, hamna bakom en någonstans.
Ja, men, och någon, alltså så här, de har också liksom, ja, men, de har levt vidare tillsammans, de två som gjorde det, de har skaffat barn här på senaste åren. Alltså, fine om de två hade liksom glidit ifrån varandra och ägnat, alltså så här, glidit ner i missbruk eller så här, då hade jag kunnat förstå att liksom, alltså så här, det låg någonstans i bakgrunden att man inte pallade tänka, och att man inte heller fortsatte med kriminalitet. Det här var ju överlagt och liksom där man planerade det. Och sen har de levt liksom happy go familjeliv åtminstone de sista 4-5 åren då med hon Fia, och liksom levt utomlands på ett bra, för de kunde ju resa, och han reste ju då som Mikael, det var ju Björn Kjellmans karaktär Max som gjorde det. Och ja, och liksom så här, det är också, jag noterade det, det är med 17 minuter kvar av sista avsnittet som Evi för första gången visar en orolig blick. Innan dess så är hon bara liksom, ja, men den oroliga mamman till ett kidnappat barn. Ingenting alltså så här, och liksom någonstans, ja, absolut, det gör ju att det blir en överraskning för oss, men det blir inte, det blir liksom en överraskning på ett sätt som är helt överdriven för mig, tycker jag. Så att
ja, jag kan hålla med. Sen händer det några saker i slutet. Vi har ju redan nog, tror jag, nämnt egentligen allihopa att Kåders dör i hängmattan. Fanny föder ett barn på båten. Nina och Kåders hinner förlova sig innan Kåders dör. Vi får veta det här att Jukan dog på sjukhuset. Att,
just det, där får vi det. Just det.
Så det, han kan inte ha någonting med det som har hänt på ön överhuvudtaget att göra. Åtminstone inte det som har hänt i närtid.
Nej.
Alltså under 00-talet. Så det är väl egentligen det som vi går ut med. En dör, en föds. Och ja. Björn Kjellman slipper fängelse.
Ja, och liksom, jag har inget problem med att man kör hela... Alltså, tvärtom tycker jag att det finns väl en bra twist i att Björn Kjellman faktiskt går fri och bara kan gå därifrån med sin dotter. Även om jag kan tänka mig att okej, du är en barnamördare. Jag tänker att SOS kanske ändå hade velat ha någonting att säga till om, även om man inte kan dömas för det. Så jag vet inte. Ja, kanske att de hade velat bara ringa på. Men det skulle kunna hända efter serien. Sådär. Men liksom, det skaver i mig att de är verkligen den... Ja, nu är de inte lyckliga i serien med tanke på att deras dotter är kidnappad. Men det finns inget, så här, det finns inte minsta tecken förrän alldeles för sent för mig att de är de skyldiga. Och visst, det är så. Alla andra är ju mer eller mindre misstänkta. Så att, ja, men då är det väl bara enkelt att titta på dem som är
minst. Nej, men jag håller med dig om just den här... Vi får reda på för sent dem. Alltså man skulle önskat att man hade från manusförfattarnas sida lite tidigare ha åtminstone lagt ut små ledtrådar eller antydningar till vad själva upplösningen. Nu kommer ju verkligen upplösningen som en blixt från klar himmel i sista avsnittet. Det finns ju ingenting som... Ja, mer än att vi givetvis som rutinerade svensk krimtittare har liksom listat ut att Björn Kjellman och Marie Rickardssons karaktärer Max och Evi på något sätt har med det hela att göra. Annars hade de inte introducerats.
Nej.
Men att saker och ting blir... Alltså att man får upplösning på det sättet som man får det. Det är det ju egentligen ingenting som har... Det har inte hintats om det på något sätt.
Nej, men det hade inte behövt vara liksom... Alltså så här, ens, alltså, det hade kunnat vara någon super weird twist att liksom, ja, men Max är egentligen Mikael på något sätt. Alltså faktiskt rent konkret. Och att liket på något sätt har misstolkat. Alltså jag vet inte liksom. Det var inte nödvändigtvis så att vi ser att Björn och Marie Rickardsson är de skyldiga. Det var ju inte självklart hela vägen. Men att de skulle ha en stor roll och någonting med någonting att göra var ju givet liksom. Och att framförallt att Stefan Sauk skulle vara helt oskyldig var ju också givet liksom.
Nej, men just det här att vi inte har fått någonting som överhuvudtaget, att vi har inte pratat som att Mårten ska ha haft någon barndomskompis eller att det ska ha funnits något halvsyskon. Alltså, någonting sånt hade man faktiskt kunnat lägga ut små antydningar eller ledtrådar om i avsnitt 2, 3, 4 eller 5. Nu kommer verkligen allting som återigen en blixt från klar himmel när vi får liksom allting berättat för oss.
Ja.
Och det är ju, jag kan tycka, alltså på ett sätt, jag tycker att det är en ganska snygg twist ändå. Och jag gillar upplösningen, den känns inte helt orimlig. Det jag stör mig på, det är just att den kommer verkligen sådär. Vi har inte sett den komma, utan Nej. Den bara kommer där.
Nej, men så här, Evi och Max tas alltså ut, alltså de får höra, din dotter är där ute på Skärsö, åker ut dit, bara, inte någonting från honom att säga, ja, det var här vi mördade fyra pers för 25 år sedan. Vill vi verkligen åka ut hit? Mm. Visst, hon har varit ute där veckan innan och liksom mördat Maria, så hon är väl uppe på en iskall då. Men jag tycker inte heller någonting...
Man skulle liksom kunna... bara där skulle man kunna gjort några antydningar om att de inte är jättebekväma att åka ut till Skärsö.
Jag tycker att man har skådespelarna varit... att lösa det om man bara...
Definitivt. Alltså både Marie Rickardsson och Björn Kjellman är duktiga skådespelare.
Gud, ja.
De hade kunnat göra det med bravur förmodligen. Nu blir det verkligen så att nu får vi hela avslöjandet de sista 15 minuterna av liksom en 6 timmar lång tv-serie.
Ja, och jag ska säga att nej, absolut. Jag har inte suttit och skärskådat varenda bildruta här, och att det kanske någonstans i Marias hus fanns ett familjefoto där Björn Kjellmans karaktär syntes. Men så subtila... Alltså, den här tv-serien gör inte anspråk på att vi ska gå på så subtila ledtrådar heller, tycker inte jag. Liksom. Det är mer Lost som gör det. Liksom. Och du, ja, den typen av tv-serie där det kan, men liksom, det kan stå ingraverat i en ring. Vi knappt ser vem som är mördaren. Ja, men typ, liksom. Men ja, i alla fall Evi åker i fängelse. Eller ja, hon blir i alla fall arresterad och vi får förutsätta att hon åker i fängelse, och Björn Kjellman går fri och gruppen åker hem. Vi får väl se båten in mot stan, det är väl det sista vi får se egentligen. Tycker nästan det ser ut som att de har använt en arkivbild från graven på båten där faktiskt, för jag tycker det kändes väldigt som vattnet där de hängde runt graven, men det kan bara vara jag som...
Jag tycker att du ska gå tillbaka och skärskåda det och kolla på SVT Play från graven, scen, ruta för ruta, scen för scen, och se om du kan hitta den scenen som de använder i slutet på morden. Och sen har vi liksom breaking news i augusti när vi kommer tillbaka. Gustav Brink Larsen avslöjar.
Det kommer ju inte hända. Däremot så känns det som att CG ut och springer vid ett par tillfällen. Det känns fan som att det är nästan samma bilder de använt när han gav sig ut för att springa.
Det tänkte jag faktiskt också på. Att det känns som att det kan, å andra sidan så kanske de gör en poäng av att han springer exakt samma sträcka. Att de gör en poäng i just det. Men det känns verkligen som att det är samma scener som de använder.
Ja.
Att han springer exakt samma sträcka på exakt samma sätt hela tiden.
Ja. Det är som i Jurassic Park när de hoppar över samma trä över en väg 2 gånger. Och det är verkligen exakt samma hopp. För jag tror att de glömde filma ett hopp. Det är festligt. Det är ändå en av världens bästa filmer. Men det är ändå festligt. Ge mig ditt omdöme.
Ska jag börja?
Det ska du.
Ja, du är ju den som bestämmer den här podden, så det är jag får göra som du säger. Man måste ju någonstans sätta den i relation till graven och bedöma dem liksom i förhållande till varandra. Eller, det måste man inte göra, men man kan göra det. Och jag noterade det, jag vet inte om du kommer ihåg vad jag skrev om graven på min gamla blogg när jag recenserade den för typ 13 år sedan.
Ja, du skrev väl att graven är den bästa serien som någonsin har skapats och slutet är perfekt?
Nej, det var inte så jag skrev. Men jag skrev att jag mindes den som väldigt bra. Men jag hoppades att mina minnen inte hade blivit grumlade över att jag nu sett morden som var jättemycket sämre än graven. Alltså jag tyckte när jag såg morden i original då, någonstans där på, när kom den, sa vi 2009? Ja, och då tyckte jag uppenbarligen att morden var vansinnigt mycket sämre än graven, och det kan jag inte riktigt förstå idag. Alltså jag ser att morden är inte lika bra som, jag tycker inte att morden var lika bra som graven, jag tycker att graven är bättre än morden, även om jag tycker att morden har en bättre avslutning och upplösning. Nu när jag tänker tillbaka på det så är ju faktiskt slutet på graven riktigt, riktigt dåligt. Och jag är tveksam till om jag faktiskt håller fast vid min 4 som jag satte på graven. Fortsatt. Tack så du. Även jag kan ändra mig. Men eftersom jag satt en 4 så är det ju det betyget som sitter, som ligger där i vårt Excel-ark.
Ja, och då får målen en 5.
Nej, jag ska säga ett betyg så kommer jag sätta en 3.
Okay.
På morden i betyg. Jag tycker att det som gör att den är bra och sevärd, det är ju det som jag egentligen gör, som jag tycker gör graven till en fantastiskt bra serie. Det är ju skådespeleriet framförallt. Jag tycker att Kjell Berke är skitbra, jag tycker att Göran Ragnarstam är bra, och jag tycker att original femman liksom håller den höga nivån i skådespeleri. Sen gillar jag det här konceptet att man är liksom tajtare på en plats, alltså att man är bara på den här ön. Det ger det liksom till, även om graven håller sig geografiskt till ett, också ett ganska begränsat område. Jag vet inte om du minns det, men jag hävdade ju med en fas att även graven utspelar sig på en ö.
Ja.
Vilket den ju inte gjorde. Men det var ju för att blanda ihop graven med morden.
Exakt.
Och jag tycker ju att morden, alltså det blir någonstans en, alltså det blir bättre när man har den här avgränsade ön som spelplats. Det är egentligen bara där vi är, förutom att Sofia då blir kidnappad på biografen. I övrigt så är vi ju nästan bara på ön. Och det gillar jag, att det blir liksom en skådeplats där vi befinner oss hela tiden. Men för att liksom summera ner det till ett betyg så blir det en trea från min sida. Vad är ditt betyg, Gustav Brink Larsen?
Nej, men mitt omdöme är lite... Alltså, när jag såg första avsnittet på den här serien så hade jag dels lite grann ditt... Ja, det du skrev på din blogg och som du sa i förra avsnittet hade jag lite grann på hjärnan att okej, du tyckte att den här var ganska klart sämre än graven. Och jag tyckte första avsnittet var oerhört tråkigt i den här serien.
Mm.
Det här fina, låga, långsamma tempot som vi hade i graven var ju som bortblåst. Det känns som att allt skulle hända väldigt snabbt här, tyckte jag. Och även andra avsnittet tyckte jag väl var lite sådär. Men sen märker jag att serien växte på mig. Och all kritik till trots med att liksom, det är mycket som skulle kunna göras mycket, mycket annorlunda. Så gillar jag den mer och mer ju längre det går. Och som även fast i slutet borde gjorts, det borde hintats om hur det faktiskt ska sluta bra mycket tidigare. Så kommer jag inte ifrån att jag uppskattar den. Jag tyckte att graven liksom, första sex avsnitten av graven är allihopa bättre enskilt än vad varenda avsnitt i morden är. Men de sista, framförallt sista avsnittet, men de två sista avsnitten i graven tycker jag fallerar ju fullt. Det var därför jag liksom gick från en fyra till en tvåa bara baserat på hur det slutade. Och här tycker jag att storyn är mycket mer stringent, om det är rätt ord. Vi gillar ju att använda ord fel, så att jag hoppas att stringent är rätt, men också fel. Och även om mycket är dåligt, så, liksom, så jag landar ju i att morden är en bättre serie, just för att den håller hela vägen in i mål. Men jag vill ju egentligen, och jag hintade ju innan om att jag kommer att sätta ett högre betyg än vad det låter som. Och jag satt ju en tvåa på graven.
Ja.
Och med tanke på vilka övriga treor jag har satt, så skulle jag egentligen inte vilja sätta en trea men jag på den här morden. Men jag får nog göra det, för att jag tycker faktiskt att den är bättre än, än morden. Och jag vill separera dem faktiskt med ett betygsnäpp. Så det kanske är en av de svagare treorna sett till alla treor jag har sagt, eller satt. Men den får vara med en trea.
Men då är vi... Inte riktigt, vi sätter samma betyg. Jag tror att jag är lite mer positiv i min betygssättning. Jag sätter inte en svag tre, utan min tre är ganska stabil. Jag gillar morden överlag. Jag tycker det är definitivt en habil tv-serie som man absolut kan titta på med stor behållning. Det är absolut liksom ingen Anna Holt
eller
Vendetta, utan den är habil, den funkar, man kan titta på den.
Ja, men en trea i betyg är alltid, då är det bra liksom.
Ja, men precis, det är det jag tänker också. Då är den sevärd. Titta på den om ni känner för att betala 99 kronor på SF Anytime.
Ja. Vad hade GP? Låna... Hade du GP när du växte upp? Nej, hade du inte. Du bodde i Borås.
Jag hade Borås tidning.
De hade ju sina 1-5 i 4 när det kom till betygsatte fotbollsmatcher. Och 1 var väl underkänd, 2 godkänd, 3 bra, 4 väldigt bra och 5 världsklass.
Fast man har väl alltid överkorsat i de här kvällstidningarna.
Jo, de började ju med det sen också. Men det får ju gå som usel då. Eller de, GP har väl släckt 4, tror jag, som liksom är deras... Eller överkorsat 4.
Ja, såklart.
Eller om det är det, de bara med överkorsat 4. Att de missade den.
Släckt 4, det borde ju varit... Nej, jag kommer tänka på det, för jag minns nämligen att Patrik Andersson fick en överkorsad geting efter matchen Sverige-Kamerun i första omgången i fotbolls-VM 94.
Fick han han är ju involverad i båda baklängesmålen i och för sig.
Ja, och det gjorde honom väldigt, väldigt upprörd, minns jag, från någon av de 3000 dokumentärer som har gjorts om VM 94.
Ja, vi ska ju göra en poddserie om det, har jag bestämt också. Eller du har ju sagt det också. Vi ska bara
ska vi lova våra lyssnare nu att efter sommaren så drar vi också igång VM-podden?
Kanske inte efter sommaren. Ja, kanske. Kanske.
Jag tänker att det passar sig utmärkt att få det till hösten, så att vi liksom någon pikar någonstans där i december när det är VM i det här bedrövliga landet Qatar.
Ska vi prata om det här off mic innan vi lovar någonting? Jag vet inte.
Nej, ja, okej, vi kanske inte ska lova. Vi kanske eventuellt klipper vi bort det.
Ja, nej, klippa bort ska vi inte göra, men vi kan säga att vi har inte lovat någonting.
Nej, okej, vi har inte lovat någonting. Vi lovar ingenting. Vi pratar om det off mic, så får ni se sen någon gång i höst om det händer något. Eller absolut, så händer ingenting.
Nej, men ja, jag vet inte, jag har svårt att prata om innan. Jag är generellt positiv till den här serien. Jag tycker, ja men se den om ni har möjlighet, om den kommer in på SVT Play. Det behöver liksom inte köpa den kanske för 100 spänn. Mm. Eller om det är inga pengar för de flesta kanske. Men jag tycker att SVT ska dunka upp den på SVT Play. För att den är klart sevärd. Mm. Men jag känner inte heller ett behov av mer.
Det kan vi landa i. Ja. Sevärd, man måste inte se den. Men kolla på den om det finns möjlighet att se på den.
Ja, och jag har inte heller något behov av att se mer av Seke Ljung efter det här. Det fick vi inte heller. Men det är inte så att jag saknat. Varför kom det inte en... vad ska den, Graven, Morden, vad ska den heta då? Himlen?
Graven, nej, Morden, Bilen, Glassen. Hunden, Katten, Glassen.
Hunden, Katten, Glassen, ja. Är vi klara där?
Ja, jag tycker vi är definitivt klara nu. Vi pratat, kan det här vara vårt längsta avsnitt någonsin? Vi är uppe på 1,40.
Ja, jag minns inte vad vårt längsta är, men det är, vi närmar oss.
Men å andra sidan, nu har vi faktiskt pratat om en tv-serie i 6 avsnitt på ett avsnitt. Så det har funnits en del att prata om.
Det är sant.
Och kontentan är, vi är ganska nöjda med Seke Ljung. När vi kommer tillbaka efter sommaren så blir det någonting helt annat. Vill du vara med och påverka vad vi ska prata om efter sommaren, gå in och bli månadsgivare på patreon.com/franbäcktillbron och stötta min och Gustavs kamp för svensk krim.
Det tycker jag verkligen ni ska göra. Ni kan också följa oss på vår eminenta Instagram-sida som Mattias rockar. Och vi har också en mail, franbäcktillbron@gmail.com, om ni skulle vilja komma med kritik, kommentarer eller jag vet inte, stil, modetips.
Någonting. Jag heter Maxi som ettes på Twitter och du heter någonting annat.
Gustav Brink med CK.
Yes. Ja. Så får ni ha en skön sommar, så hörs vi någon gång i augusti.
Det gör vi.
Tjingeling.
Ciao.